I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Kalle.
Idag är det fredag.
Det är fredag idag, ja. Jajamensan, det är det. Man blir lite rörig i pallet, vet du, när det har spelat sån här veckomgång. Det känns som måndag.
Ja, det har varit jävligt snurrigt den här veckan faktiskt. Jag var också lite så här, det känns som måndag. Jag trodde det var måndag i morse också.
Det beror väl också på att ni hade någon form av hockeysittning här. Jag såg att det var en del ölburkar och grejer. Så du är lite trött idag?
Nej, för fan. Jag är superpigg idag.
Ja, okej. Okay, fan vad fint. Det är jag också nämligen. För det var en nästintill perfekt fotbollskväll igår torsdag. Jag vet att en del i den här studion håller med mig, andra inte. Och då tänker jag först och främst på Josip Ladan. Hur mår du? Mår piss?
Nästa fråga, tack.
Ja, okej. Okay. Välkommen tillbaka.
Skit på det.
Ja. Freddy Arnesson,
ja!
Du fick vara ledsen och vi fick garva lite grann åt dig i totalt ett avsnitt den här säsongen. För nu är du back on track.
Nu är man tillbaka.
Ja.
Och fan som man är tillbaka. Sa ju det, började i veckan, man blir helt jävla nedpissad där i måndag. Så nu får man ge tillbaka lite. Det känns ju
jävligt fint. Inte på mig.
Nej, det är absolut inte. Nej, men bara generellt här. Så att, veckan kunde inte ha slutat på ett bättre sätt faktiskt. Även fast det såg mörkt ut ett tag.
Ja, det gjorde det ju sannoliken. Vi ska prata mer om den matchen. Vi ska ringa lite folk och sådär idag också. Men så säger vi välkommen till en ny Bajer också. En ny form av Niklas Sundström, välkommen.
Tackar.
Hur läget?
Åt helvete.
Ja, det var fint att jag lyckades boka dig innan matchen.
Ja,
för du skrev ju på slutsignal. Ja, nu är det nu man bangar.
Ja, det är... Det var inte kul. Och det är det fortfarande inte.
Nej, jag förstår det. Ni må väl se sådär. Vi ska komma till det också. Men kul att ha det här i alla fall.
Ja, det är jag här.
Stark debut, det får man väl säga.
Har du någon update liksom på Walter och Jim och Matteo?
En efter den är de borta. Ja.
Är det någon liten grotta där på Södermalm de hänger i?
Ja. Bajengrotta.
Det är där man hämnar.
Nej, jag vet inte. Alla ligger väl hem och gråter.
Men har du följt vårt program någonting under säsongen? Så är du medveten om att det svingas ganska friskt här?
Ja, men det har jag. Det går bra.
Ah, okay. det kanske förklarar varför du inte har koll på varför Walter och Jimbo och gänget inte har varit med.
Ja.
Vi ska prata om Bayern Sirius såklart också. Innan vi går in på matcherna och innan vi ringer så tänkte jag bara fråga Kalle hur chatten mår. Är det mycket ju igen eller?
Om det.
Ja. de är tillbaka.
Det är tre bokstäver som används i den här konversationen. Mellan människor.
Jobba med blockknappen nu snäll.
Jag blockar alla ljud för du kommer få sitta här resten av dagen tror jag.
Ja, och då har vi inga tittare kvar.
Nej.
Har ni någon moderator i chatten som kan...
Det är Kalle. Han sitter där. Han har mycket att hålla koll på. Det är spakar och det är ljud och det är chatten framförallt.
Hur många har önskat fria tyglar i chatten hittills?
Ja, men det är dina polare.
Ja, de kommer efter talet till nationen ska chatten gå varm. Det kan jag säga.
Josip har lovat ett tal till nationen idag. Det stämmer. Är vi många som är spända på. Vi kanske att vi ska ljudsätta det med någon form av matta.
Men det kommer vi göra.
Bra. Kan vi göra det live?
Ja, det kan vi faktiskt.
Ja, bra. Det är jag jävligt peppat på. Innan vi gör det så ska vi ringa ner till Hisingen och gratulera till SM-guldet.
Det ska vi med glädje göra.
Med glädje göra, verkligen.
Hallå, jag har fortfarande chans här.
Häcken Malmö, nästa guldet klart.
Malmö spelar avslappnad fotboll nu nästa vecka.
Sluta. Vi ska försöka upprätta någon form av kontakt bara med Olle Träns och se vad han har att säga. För det är fan mig imponerande det de har gjort nu i två raka matcher här. Och, eller tre raka.
Ja, jävligt imponerande det faktiskt.
Nu är du med Olle Träns. Hur är läget?
Jo, det är bara fint. Hur är det själva?
Det är bra. Inledningsvis, grattis i guldet.
Ja, är det så eller?
Nej, det är inte.
Är det så? Det är väl klart som fan. Det är klart att det är det.
Nej, men vad fan. Det är bara en statistisk omöjlighet att det skulle kunna hända. Men det känns ju så.
Den här veckan som du har i ryggen innehåller ju... För att jag menar, jag kan tänka mig att det var någonstans de här tre senaste matcherna som... ni har varit som allra mest rädda för. Alltså borta mot AIK, borta mot Djurgården. Historik och allt vad det är som har talat emot. Och ni har gått och löst det. Och ni har dessutom fått lite resultat på vägen som har hjälpt er. Och då tittar jag på Niklas och tänker på hans Bajen. Men känner ni själva att det här var liksom eldprovet?
Absolut. Det var väl de två matcherna man såg fram och våndades inför. Och då satt man ju ändå i Stockholm i onsdag så var lite så här, vi hade ju haft råd att förlora den också egentligen. Vi hade ju haft råd med en mina liksom. Men jävligt skönt att åka därifrån med tre pinnar.
Vad säger du om matchen då? Jag blev imponerad av er första halvlek, inte lika imponerad av er andra halvlek.
Nej, alltså på ett sätt så var det lite så här, det hade kunnat vara större siffror i första. Ja. Men jag tycker verkligen inte att AIK är dåliga i matchen så här, och liksom fram tills röda kortet där i 70:e eller vad det kan ha varit. Då var man ju rejält nervös, liksom inte för att det var brännheta lägen, men för att verkligen så här, AIK blev tunga och tryckte på och liksom så. Så har det inte varit någon gång under säsongen riktigt att vi har sjunkit lågt och bara stått och låtit folk liksom spela utanför straffområdet. Men så var det ju ganska långa perioder där i början på andra framförallt.
Jag delar din bild av det. Sen får ni ju en drömstart på den här matchen där AIK inte riktigt har kommit ut ur omklädningsrummet och där Häcken är påslagna och gör 1-0 direkt. Och där blir det ju också så här, det blir ju en märklig match när det kommer ett mål så tidigt. För att jag kan tänka mig att många lag, eller jag vet om att många lag pratar ofta om så här första 10, första 15, hur man ska ta sig in i matchen. Det blir nästan som att båda lagen behöver... Ja, men kasta alla planer man hade och börja om på ny kula. Och det märktes ju att Häcken var det laget som verkligen fick energi av det målet.
Ja, men fram mot Djurgården också ju. Eller så här, vi har haft bra tempo i inledningen på matcherna. Och jag är mer överraskad över att AIK kanske inte var så beredda på det som man tänkte att de borde vara.
Håller med om det. Mot slutet av matchen så vart det ju lite halvrörigt, och det vart väl också, och det smärtar väl att säga, men nog såg man att det är nog dags för Fribben, va, att hänga upp de där dojerna. Den straffen han drar på sig, det går lite, han är ju inte med längre, Fribben.
Nej, det var, alltså han har ju vår liksom ovillkorad kärlek, men det är ju parodiskt. Han har haft några sådana inhopp den här säsongen. Då man liksom så, alla är glada att han får komma in och applåderar. Och så, vi älskar Fribben. Och sen så drar på sig gult. Eller i det här fallet så skapar en riktigt klumpig straff. Men vi kommer inte hylla honom mindre för det när säsongen är över.
Det förstår jag. Jag tycker personligen att Häcken är det bästa laget som har ju kommit på hemmaplan den här säsongen. Det säger jag inte för att det ska vara banter och hets mot Djurgården och Malmö och Bajen och allt vad fan det är, utan det tycker jag faktiskt genuint. Det är tre välförtjänta poäng som även efter 90 ska vi välja och säga att det hade kunnat vara större siffror. Jag menar, planens bästa spelare var väl ändå Kristoffer Nordfeldt.
Han gjorde ju två jätteräddningar på Rygårds. Jag tror Rygård båda gångerna, va?
Men Jeremejeff har ju ett friläge också där han gör en otrolig räddning.
Just det. Nej, det går inte att ta något från Nordfeldt i den matchen. Han gjorde verkligen det han kunde. Jag tycker också att det är rättvist. Jag vet inte. Det finns inte så mycket analys att göra när ett lag bara spelar bra. Det är misstagen man analyserar. Så nu var det bara en smooth ride och ett nöje att stå på läktaren.
Vad ser du? Alltså, ser du någon farhåga sista tre? Alltså är det någonstans du ser att så här, här är det ändå, eller känner du i magen liksom att så här, det går inte att stoppa oss nu?
Ja, men den stora farhågan känns ju nu som att så här, Malmö har två tunga torsk det senaste. Men det, de där typen av trender är ju liksom, de finns ju bara till för att brytas. Typ. Att så här, de har fan inte råd supportermässigt att gå på en tredje torsk mot ett till topplag. Så att det känns som att de kommer ju komma stormande på söndag.
Det kan jag försäkra dig om att så blir det, det blir det ingenting med. Det blir det absolut ingenting med överhuvudtaget. Det är så fruktansvärt mycket kvartssamtal inbokade redan nu inför träningen. Så att det behöver du inte vara orolig för, Trens. Svart-gul fest hela söndag, vet du.
Ja, det, ingen blir gladare än jag om det är så. Men jag känner ändå lite så här att... Nej, men jag vet inte. Var ska ni hamna då? Det känns liksom lika statistiskt omöjligt som det borde vara att Häcken leder allsvenskan med 6 pinnar efter 27 omgångar. Liksom, hur långt ner ska Malmö kunna
lyssna här.
Hamna? Jag tänker att det är en statistisk nödvändighet att ni vinner.
Lyssna, den här statistiska nödvändigheten. Vi har 16 poäng till Häcken och 15 poäng till kvalplats. You do the math. Eller om det är tvärtom. Jo. Men ja. Det finns ingenting kvar. Alltså noll.
Nej, vi ser det. Alltså, Trens, oroa dig inte över Malmö. Men alltså, har du börjat snegla...
Jag har aldrig hört en sån tryckkokare innan i mitt liv. Ja.
Nej, och vänta nu. Han har bara börjat här borta. Han har lovat mycket, mycket mer. Men du, har du... Det är klart att du har. Men hur mycket av dig vill oerhört gärna att den där derbymatchen på Gamla Ullevi mot... Blåvitt ska bli matchen Häcken liksom, alltså matematiskt vinner SM-guld?
Ärligt talat inte. Alltså, om det valet så var att riska guldet så liksom absolut, det är väl klart att det vore skönt, men vad fan, det känns som att den där vill man ta i sista omgången på Bravida. Man vill att det ska vara man vill ha euforin där, inte liksom på, ja, men ni har varit på borta stå på Ullevi själva.
Ja, det är inte
fruktansvärt plats att vara. Alltså,
jag har vunnit guld på den, ja. Så att jag vet sannoligen hur det känns.
Många benbrott och hoppa ner från den.
Det är inte världens lättaste läktare att pitcha från.
Nej.
Det är det definitivt inte. Men jag menar, det finns ju en, som det ser ut nu så är det ju typ där det ska bli klart.
Ja, den risken finns ju, men och den är jag beredd att ta. Men så här, fick jag välja utopin, då är det klart att man vill verkligen så vinna på Bravida. Ja.
Alltså det är ju en sån jävla win-win oavsett, är det inte det? Alltså det är ju ett ganska... Det är ju det är inte pest eller coola vi pratar om här, utan det är ju win-win. Nej. Alltså att vinna mot Blåvitt på Gamla Ullevi och där säkra guldet. Det är ju också någonting som sticker ut.
Det finns ju någon symbolik där som skulle få Erik Niva att få liksom stroke. jag fattar absolut vad du menar.
Ja, okej.
Det kan bli klart redan i helgen.
Ja, det kan det ju bli. Ja. Det kan det ju bli. Då är det...
Sundsvall ska göra sin grej.
Diffen som ska skita på sig hemma mot Giffen, det tror jag inte kommer att ske.
Bättre karaktär än så har vi faktiskt. Det ska vi lösa.
Det får ni faktiskt.
Men Olle, vad gör vi med symboliken om att senaste gången ett allsvenskt lag förlorade guld med 3 omgångar kvar? Jag tror det var 10 år sedan. Det var Häcken. Hur jobbar vi med de mentala bitarna i den här säsongen?
Ja, men det var ju i omgång 27, så att vi har ju passerat det spöket, det är ju taget nu.
Ja, då ska du ju vinna klart, guld
alltså,
också.
Jag har sagt det liksom de senaste 5 omgångarna, liksom att här, alla Häckensportrar är liksom känslomässigt helt förberedda på att allting ska gå åt helvete, för då är det bara som vanligt. Det är liksom en eventuell vinst som är helt omöjlig att förutse hur man ska hantera liksom. Men när vi liksom, hur bra den ser ut, så är det nog ingen som sitter helt lugn i båten och bara tror på allt liksom. Vad fan som helst kan hända.
Är en guldbankett redan planerad och bokad och sådär?
Ja, jag läste i Expressen nu att klubben har abonnerat halva Eriksberg typ. jag vet inte vad jag tycker. Alltså, jo. Jordin beskrev det som att det är väl mer jinx att inte våga boka någonting. Men det, så han sa, nej, men det är klart att vi måste vara professionella här och förbereda oss på att det här är en rimlig utkomst av säsongen.
Okej, det är faktiskt fullt rimligt. Och jag menar, det kommer ju finnas anledning att fira en bra säsong oavsett. Och för, inte för att vara djävulens advokat så, men jag tror att alla lag i hela serien bokar en bankett efter säsongen där man har en avslutningsmiddag med spelare, sponsorer och liksom folk runt klubben.
Utom Malmö, de ska fan inte våga boka någonting.
Men de åker väl till Berlin bara. Gör det där.
Leta bankomater.
Ja, exakt, ja, så. Exakt så. Du, jag gissar att jag som AIK-are kommer få en jävla massa skit ifall jag inte tar upp det som hände efter slutsignal. Och då ska väl du ha ditt att säga också om situationen som uppstod mellan eran kära skyttekung Alexander Jeremejeff och min broder John Guidetti. Vad säger du om den?
Vad fan finns det att säga? Det är väl gränslöst töntigt av båda två. Men jag vet inte. Aningen töntigare är det väl när liksom, media hinner plocka upp det och ropa han kallar min klubb bajs. Jag vet inte. Kom igen. Men ja, jag vet inte. Jag tycker det låter som en väldigt så här låg nivå av banter från Jeremejeff. Jag är lite besviken att han inte säger någonting med fyndigare. Jag vet att Fribergs vanligaste banter är att han alltid har sagt så. Ja, Högmo, tycker att du suger, men jag tycker att du är helt okej. Okay. Det är fyndigt.
Ja, det är det ju. Bra, det är det ju faktiskt.
Men jag är riktigt besviken på nivån att så här, AIK är bajs, det är liksom så svagt.
Ja, det är faktiskt. Det är min,
där är jag självkritisk även mot spelarna.
Har ni också, precis som Josip, då, bokat kvartssamtal nu med Jeremejeff för att höja banternivån inom klubben?
Nej, vi borde kanske köpa någon ABF-kurs till honom eller något.
Eller att det är där vi har hittat Fribergs nya roll i klubben. Alltså gå igenom lite så här, så här psykar man ut sina motståndare.
Ja, det är... Det är så jävla bra idé faktiskt, nu när du säger det.
Jag tror bara att Jeremejeff är så pass smart och medveten om vem han riktar sitt hot till. Så ju lägre nivå, desto mer effekt. Så att han går ju liksom inte och gör de här jobbiga psykologiska grejerna mot John, för det flyger liksom inte. Utan det är så här, bajs. Gå in.
Det handlar om att trycka på rätt punkt. Det ligger någonting i det också. Det ligger någonting i det. Men grymt då, Trends. Du får fortsätta att planera guldbankett och allt vad ni pysslar med där nu på Hisingen. För jag ser ingenting som kommer stoppa er.
Det ska jag göra.
Härligt. Tack för att du fick ringa då. Vi hörs. Har vi något mer att säga om liksom bajsgate eller?
Men får vi höra din replik på det här då?
Alltså,
vi höra Olles liksom.
Det blir ju såklart 1000 gånger större än vad det borde vara, för att en av spelarna är John Guidetti. Det fattar ju vem som helst här. Det är ju också så här, alla som har spelat någon form av idrott liksom från 17 år och uppåt på alla nivåer vet ju om att det här sägs ju från korpen till Champions League. Ja, men se sådär en gång i minuten per fotbollsmatch mellan fotbollsspelare. Så att det är ju ingenting. Men det blir någonting för att media snappar upp det och för att det är John Guidetti som säger det. Och det är allsvenskans skyttekung på andra sidan som säger sin grej. Däremot så kan jag hålla... Jag kan hålla med John att så här, det är problematiskt att media står i spelagången direkt efter avslutad match. Alla känslor är där. Man säger saker som man inte...
Varför skulle det vara problematiskt? Det finns rättigheter för att du får stå i
flashen. Jag vet att det finns rättigheter, men det är klart att det är problematiskt att du ska... Det är som att micka upp spelare på planen. Det hade ju blivit rubriker... Alltså, de hade ju inte haft något annat att göra än att säga han kallade den det och den kallade den det. Då har man ju liksom inte förstått att så här låter det ju på en fotbollsplan. Mm. Det förstår ju inte folk att så här, vänta nu, att någon säger att någon är bajs och någon säger att jag ska knulla dig. Alltså, det sägs ju varannan sekund. Det är inte en grej på en fotbollsplan.
De här två, om vi bara ser på den här situationen, de här två hade kunnat ta ner det, båda två, och bara säga alltså det är skit som händer. Nu händer det. Det är onödigt av oss båda.
Såklart.
Men nej, då ska det bli, jag vet inte hur många känslomässiga liksom reflektioner Guidetti gick igenom i den 1,50 långa intervjun. Det var först från akademiker till liksom gatubarn till
diplomat till att bli fullständigt liksom, jag vet inte fan. Men det är också, som man säger, det är hett huvud, du blir triggad av journalisterna liksom så här, bara ta ner det, eller säg bara så här, ja det var en skitgrej liksom, nu går vi vidare. Men nej, och så blir det, så han säger, eller det är så jävla ball också, han säger ni gör en höna av en fjäder. Det är du själv som gör det för att du reagerar som du gör.
Ja, det är så här, reaktionerna är det ju inte, utan uttalandena efter. Jeremie försökte ju med att så här, två heta, vi gidrar lite, inget mer med det, vi går vidare. Sen blir det ju alltid att det spinner vidare när det läcker ut, eller att media nu hörde vad John sa, och så blir det så han sa det, vad säger
du?
Då blir det ju en grej. Liksom.
Ja, absolut.
Hade det, för det har det ju varit förut, att media har bara sett Discoverys bilder. Två spelare står och bråkar. Det såg vi Malmö-Djurgården nu igår. Såg vi AC och någon stå och gidra efter. Bara det att ingen hörde vad de sa. Och då blir ju bara frågan, du stod och gidrar lite med Mange efter slutsignal, och han säger, det var ingenting med, vi var inte överens, och så går vi vidare.
Mm.
Men hade det varit, hade media däremot fått höra den konversationen, då tror jag nog att det hade kunnat bli ganska stort.
Jag kan minnas tillbaka på en sätt, för att min före detta arbetsgivare har ju rättigheterna att vara i spelare, alltså de här flash-rättigheterna som Sveriges Radio och sändande bolag har, att man är, liksom man får gå ner i spelartunneln till de här backdropsen innan liksom matchen är slut. Du kan gå ner i 85 och hänga runt där just för såna här grejer händer. Men innan de här rättigheterna var köpta, så var det ju mellan, då var det match mellan Malmö och Blåvitt, och Sebastian Eriksson går och skriker både det ena och det andra och det tredje till Johan Dahlin, och Johan Dahlin snear och går fram och rycker någon i liksom i tröjan, och det blir allmänt palaver, och där är det ju ren slump att dörren ut till pressrummet är öppen, så folk kikar ut och någon stänger snabbt och hela den grejen. Men hade det varit en reporter där eller två, herre jävlar, då har du haft rubriker i 3 veckor efter.
Exakt, och jag menar, det där är ju sånt som händer varje match. Bara det att här, och där ska man ju också veta, och där behöver ju John lära sig att så är det ju inte i La Liga. Alltså han är ju inte van vid att så här, media står i spelagången, bara så du vet, de står där från 85. Så att du får liksom vänta med dina känsloyttringar tills du är i omklädningsrummet. Det är typ bara där du är skyddad. Och knappt där. För där har ju Discovery också en kamera.
Ja,
där
det är så här, det är mer selektiv. Liksom.
Exakt, de tvingas ju välja bilder och sådär. Vi har haft en del naken chocker med de där jävla kamerorna också. Så att.
Men han var väl ganska het på ganska många Häckenspelare efter matchen också.
Definitivt. Det var ju gidde. Sen gillade jag ju, Victor Elm gick ut och drog en lans för John också. Det gillade jag ju. Att han var inne på att så här, fan, det värsta som finns är ju äckliga vinnare. Att så här, gå fram efter avslutad match. Ni har vunnit, ni leder serien. Gå fram då och bara, ni är sämst. Bara så du vet, ni är så jävla dåliga. Alltså den är också så här, för fan. Var en vinnare i den stunden då och sträck fram handen.
Men sen så där sägs ju också hela tiden. Precis som vinner, alltså efter derbyn också. Men det är bara ingen som går ut och säger de grejerna, tror jag. Men sen så här, fan, om vi kollar på John Guidetti och Jeremie. Har Jeremie sagt någonting i media? Det är väl bara Guidetti som gick ut och berättade. För Jeremie har inte sagt någonting.
Nej, han körde ju sarg utsvaren.
Man har ju bara sett Guidetti-grejen. Så tänker man att det är Guidetti som spill all the beans egentligen, men det kanske inte är
det. Jo, det är det. Alltså, Jeremejeff kör ju bara liksom, nej, det var två heta spelare.
Så det är Guidetti som står där i zonen nu egentligen, berätta vad som sägs på planen.
Ja, för att han är ju också den enda media har svart på vitt att det här sa du, för vi hörde dig säga det här.
Och sen kommer lilla Laulen in där. Men du då?
Nej, alltså, det är väl värre att säga att man ska döda någon. Men...
du, både du och jag förstår väl att det inte är så.
Ja, just det. Ja, det är som den legendariska med Alm. När Jonas Olsson stryper Jeremie.
Du ser, det han säger här, det är, jag vill strypa dig så du inte lever längre.
Han går ut för att döda honom. Men det vet både du och jag att så är det inte.
Nej, stormigt vattenglas, säger jag. Men kul att det händer något.
Och ett litet inflik från chatten här, Svanen, när du sa att man hatar äckliga vinnare. Vi ska bara ta en liten flashback till förra avsnittet vi gjorde efter...
Ja, alltså lite sten i glashus.
Alltså måndagsavsnittet, eller?
Samtidigt får man väl ändå, konstatera att jag spelade väl inte matchen mot Djurgården. Gjorde jag det?
Inte enligt uppgift, va?
Nej, jag tror inte att jag spelade.
Du tycker att det är skillnad?
Om man det tycker jag nog ändå att det är. Alltså.
Gick in, men
jag har lite högre krav på spelarna på planen än vad jag har på de som står på läktaren.
Det är faktiskt inte jag.
Okay.
Jag har träffat en fotbollsspelare förut.
Ja, men de har ändå lite bättre betalt och de är liksom företrädare.
Men ni båda är ju mediatränare av AIK också. Det är klart det kommer samma svar där.
Till chatten också. Svanen spelade visserligen inte matchen, men han kom in på en häst som att han hade spelat, både han och August.
Just det. Ja.
Går vi vidare?
Ah, nej, fan, vad är det den heja blåvitt-gängen hade?
Mål igen, noterar vi. noterar vi.
På straff. Och sen skulle han veva, med Abrahamsson.
Vi är nere. Vi börjar närma oss ett målsnitt på ett mål per match nu. Bara så ni vet. Liksom.
Okej.
Bara så att du vet. Att jämföra med andra prestigevärmningar från sommaren i form av Veton Berisha, Boja Toraj, Viktor Edvardsen inför säsongen och sådär. Så bara så att vi noterar nivåskillnader däremellan.
Det skriver
nu,
vi upp bara.
Vi släpper bajsgate.
Vi är klara med det.
Rör oss till ett bajsgäng, nämligen Malmö FF.
Ja.
Som spelade match igår. Och herre min gud, vad dåliga ni är.
Mm.
Alltså det är anmärkningsvärt nu.
Ja, det är första, det är schizofrenidiagnos i 45 eller 90 minuter. Det är första 45 ser Malmö ut som Malmö brukar göra under normala omständigheter. Och Djurgården ska nästan vara glad att det inte är mer mål där. Så liksom det är hög press, det är liksom bollbrytningar när Djurgården knappt kommer ur eget straffområde. Det är passningsspel fungerar, ytor, Sören Rex ser ut som att han är 23 år gammal igen. Så går man in i halvtid, 2-0, lugnt, och sen...
Sen tar jag över.
Sen kommer cykeln. Och då börjar med den här otroliga returen av Elias Andersson. Och sen Kalle Kula, pånyttfödd.
Fina Bejmo-assisten.
Och då vet man också att om Kalle Holmberg gör mål på dig, då vet du vad klockan är. Och då är det dags att signa ut permanent.
Ja.
Och sen då, såklart... rött kort och straff
yeah.
på lång inkastarguden Jonas Knutsen. Mackan Danielsson smäller dit. Nu går Ismo Visseli. Det är millimeter från att han tar det, men den är för hård. Det är dags för ett tal till nationen, hör jag.
Är det dags?
Det är dags.
Det är dags.
Hör upp, vänner och ovänner. För nu jävlar, är det den kameran vi åker i?
Har vi popcorn?
Ja, nu åker vi.
Börja in med dem.
Jag börjar med att citera en Malmöramsa som går: om ni trodde att allting var förlorat, att Malmö skulle lägga sig och dö, då kan ni ingenting om vår historia. 2002, ett jävla år med himmelsblå ögon, om jag ska vara helt ärlig. För det började ju nämligen så jävla bra. Svanen och Agge fick uppleva Adam Ladebäck feat MFF live på IP. Cupkvart, enkelt, vidare. Sen åkte vi till Tele2. Freddy fick smaka tillsammans med 27 000 andra oxtokiga. Matchens enda mål, Isak Kistelin. Malmös enda anfall den matchen. Och sen var det då final på Tele2 mot Näsans gäng som sitter här till vänster om mig. Och dessförinnan så är det 7 allsvenska omgångar. Det är ett insläppt mål, det är frid och fröjd, det är en backlinje som fungerar och allting är liksom precis som det ska vara om man ska försvara det. Det tredje guldet, sportchefen inhämtad från Arsenal och Milos kapad från Rosenborg, tänkte man nu jävlar, nu är det dags. Istället så kommer man in i den här studion och så får man börja med att äta skit från egentligen april och maj och framåt. Och man låter dem göra det, eller man låter folk man låter folk kasta skit på en för att man vet att i november så brukar det vara lugnt. Då brukar Malmö stå där med 6-7 poängs försprång och vinna. Men istället har vi mötts av piss, skräckinsatser, härdsmälta efter härdsmälta och kanske det mest oförlåtliga av allt, det vill säga fullständig likgiltighet. Just nu och egentligen sedan april, maj månad så har det sprungit runt 11-18 spelare i himmelsblått som absolut inte har brytt sig om vad det innebär att spela i himmelsblått. Det är European Nights kan det vara ibland, det kan vara bortatröjan, det kan vara hemmatröjan, men folk skiter lite i vilket. Men framförallt så skiter de som ansvarar för detta ännu mer högaktningsfullt i varför det ser ut som det gör. Det sitter en styrelse i Malmö FF bestående av x antal individer där de är helt enkelt bara där för att putsa sina CV:n. Och det går väldigt bra för dem att sitta och lapa i sig beröm och ta emot folkets jubel och applåder när det går bra, men när det börjar krackelera och deras riktiga kompetens börjar visa sig, då kommer bortförklaringarna. Kan du sänka lite? Det är för jävla högt här bakom.
Jättefint.
Då kommer bortförklaringarna. Då har det varit skador, det har varit felbedömningar av truppen, det har varit otur, det har varit belastning. Men oavsett vad de kommer med för slutsatser så faller det bara tillbaka på dem själva, för att det var styrelsen som gjorde sig av med Milos i ren panik. Det var styrelsen som gjorde bedömningen att truppen var liksom hungrig nog för att kunna klara av det här. Och de har dessutom låtit spelares förehavanden utanför planen passera obemärkt, trots att de vet med råge vad folk gör, vilka som gör det och under vilka omständigheter. Så Malmö FF har under de senaste 10 åren genom kombinationen av sportslig framgång och ett utmärkt styre bakom kulisserna nått framgångar som alla i det här rummet är liksom, har sett som utopi och någon form av liksom fotbollmanager dröm. Och lika naturligt som ett gott förvaltande är för att framgång ska fortsätta, lika naturligt är det då att det här går i cykler och att det någon gång finns en platå som man når. Och uppenbarligen är vi där nu. Och Malmö har under dem, framförallt sedan 2013 och framåt, varit extremt bortskämda med resultat, titlar och en professionell skötsel av föreningen. Men det som den centrala punkten i varför vi är där idag är för att Håkan Jeppsson tragiskt nog gick bort, mycket oväntat. Och att hans arvtagare visade sig vara både oväntad, oförberedd och symboliserar egentligen allting som är det diametralt motsatta från vinnarkultur och det som kännetecknar vår förening. Så Daniel Andersson och Andreas Georgsson står inför sitt viktigaste val på år och dag när det kommer till vem som ska bli nästa huvudtränare, om det blir Rydström, Brännström eller vem det nu än blir. Men vi medlemmar har ett ännu större ansvar inför kommande årsmöte. Så min uppmaning till den delen himmelsblå som är i den här chatten och som ser det här i sociala medier eller i andra sammanhang: engagera er, mobilisera, stöt, blöt, få fram kandidater, ta fram dem till valberedningen, för att det är dags för en ny ledning som ska befästa den här dominerande perioden och som ska ta MFF in i framtiden. Och till er övriga i studion, passa på att njut av det här, njut av våra missräkningar mer än era egna framgångar, njut av vår uselt förvaltade kassa, den overkliga scoutingen och sitt senaste citat idag, härdsmältan på planen. För som ramsan går, om ni trodde att allting var förlorat, att Malmö skulle lägga sig och dö, så kan ni ingenting om vår historia.
Det är fan en jävla applåd alltså. Jag blir fan tårögd alltså.
Nej, men med det städade sagt, det finns väldigt många som kan dra åt helvete. Och de ska göra det helst igår.
Fina vinner kulturen.
Ja.
Ja, det kan man lugnt säga.
Det kanske är dags. Vilket jävla tal!
Vilken summering!
Det går ju rakt igenom.
Att man någonsin skulle få höra det här från en Malmö supporter, det trodde man ju inte.
Nej,
att ni skulle komma hit.
Att vi skulle, men det är här de är.
Att de skulle hamna hit.
10 år av fullständig dominans och nu uppenbart brutalt inkompetent ledning. Och det är därför det finaste vi har i det här landet är föreningsdemokratin och medlemsförmågan och liksom allas rätt och vilja att kunna påverka och förändra den förening man håller kärt, att kunna gå i rätt riktning när man uppenbart går fel. Och det finns väldigt tydliga paralleller mellan det som hände nu och det som hände i Malmö 2008-2009.
Har vi ett avgå alla här alltså?
Ja. Vi har avgå många.
Avgå de flesta i alla fall.
Ja, avgå majoriteten. Nej, men 08-09. Olle Törner skrev det. Jag tänkte faktiskt inte på det förrän han skrev det, att 08-09 så var det väldigt mycket liksom gap och skrik om att man var på fel väg och förvaltade sina liksom kapitalfel och allt möjligt. Ut med det gamla, in med det nya, och från 2010 och framåt då ersattes liksom Bengt Madsen, Hasse Borg, Per Nilsson, och sen inkom Per Ågren, Håkan Jeppsson ny tränare på den tiden. Och det, då hände det grejer och det påverkade liksom klubben i alla sammanhang från U9 och uppåt. Så att uppenbarligen är vi där igen. Och det är egentligen logiskt att det är så. Det är bara mer att jag tror att det som var mest chockerande för alla är att det gick så fruktansvärt mycket fortare än vad egentligen någon kunde ana. Att det var den ålderstigna truppen, att det var missräkning i Europa, att det är 3 tränare på 1 år, att det är en styrelse som säger en sak i media, en sportslig ledning som säger någonting annat. Det är riktigt lite svårt att bestämma vem som ska göra vad. Vi har dessutom en vd som är på väg till ett toppjobb, enligt det jag hör, som är högaktuell för att bli ny ordförande i SVFF. Så det kan också påverka. Så det kommer hända väldigt mycket.
Det har ju under året märkts lite grann, framförallt när Milos fick dojan och Georgsson gjorde den här intervjun. Med dig väl? Eller var det... kanske inte med den, utan det var tidigare där man mellan raderna kunde utläsa att det var inte han och Dannes beslut att sparka Milos. Och då är det också så här, vänta nu, de är ju anställda för att ratta sporten. Men det är ovanför deras huvuden kommer de och sparkar tränaren. Så det är uppenbarligen någonting som har skavt. Sen ligger ju en hel del också på Danne och Georgssons bord. För att, alltså, låt oss vara jävligt ärliga. Så här, man ska inte döma en värvning förrän, vi kommer komma in på det lite gällande Bayern också, att man ska inte döma en värvning förrän liksom spelaren är såld eller kontraktet har gått ut eller sånt. Men än så länge, det är ju ingen av de här sommarvärvningarna som... Zidane har ju varit bra, men nu är det ju en tränare som inte vill spela honom. Ja. Lomotey har ju varit usel. Boja Toraja är ju tvärkass. Alltså, ingen av de här som har kommit in och har ju... Och Charles kom in för säsongen. Han är bedrövlig. Alltså, det är knappt en träff.
Nej, och sen titta på vilka som har varit bäst egentligen det här, framförallt det här mest kritiska halvåret vi har bakom oss. Mustafa Zidane, bänken.
Ja.
Hugo Larsson som inte ens skulle varit i A-laget.
Nej, exakt. Han halkar in på ett bananskal i kuppen på grund av skador på Penja. Liksom.
Och då blir det den principen. För lite oavsett, bortsett från Milor som faktiskt hittade Hugo och sa att han är redo från U19 in med honom i A-laget, det kommer komma. Bortsett från det där så har oavsett vilka tränare det är, vem det är som har lett laget, varit att ta ut namnen och så löser de det åt dig.
Mm.
Och det är precis tvärtom.
Ja, det är ju faktiskt anmärkningsvärt.
Igår mot Djurgården, Hugo är bäst på plan. Han är överlägset bäst på plan och han är 19 bast, eller 18-19 bast, och det pratas redan om storflyttar och massor av pengar för Malmö FF. Och den näst bästa spelaren får återigen inte ens lukta på plan.
Men Hugo Larsson, jag tycker även matchen mot oss nu för några veckor sedan, när han hoppar in i ett helt annat lag när han kommer in där också.
Exakt. Och sen sitter tränare och svensk fotboll generellt och bara så här, undrar varför det går inte så bra och så här, nu spelar vi en ung spelare och det är jobbigt och det är två matcher. Låt dem spela. Exakt. Om det som inte funkar, om det du liksom försöker pusha vecka efter vecka efter vecka inte fungerar, och då ska du bara skita i de andra alternativen. Nej, upp med Hugo på läktaren. Upp med Zidane på läktaren. Gör det.
Ja, det är faktiskt
herreskap.
Men vad är grejen med Zidane då? Är det att ingen har skurit sig någonting? Eller?
Det finns ingen förklaring överhuvudtaget. Jag tror inte ens själv han har fått någon förklaring.
För du var väl också inne på för något avsnitt att er poängskörd när han är med och spelar liksom, och poängen han gör.
Målen.
Var det typ 10 senaste målen han har varit inblandad i? Alltså, det var
9-5 med honom på planen, 0-10 utan.
Inför matchen mot Djurgården här.
Ja, exakt.
Alltså 0-10 med honom
utanför.
Det är helt sjuka siffror.
Ja.
Och då fick ju Åge vatten på sina kvarnar när det stod 2-0 i halvtid.
Mm.
Att det var ju ändå någonting som var på gång. Och det tyckte jag man såg. Alltså jag var imponerad över Malmö i första halvlek.
Det var ju gamla Malmö.
Ja, det läste mig på Twitter också. Många Malmö-supportrar som var ute och vevade. Att så här, men fan, så här, det är det bästa 45 minuterna vi har sett i år.
Mm.
Och då tycker jag inte heller att Djurgården var särskilt dåliga igår. Utan det var Malmö som var det bättre laget i första, och det var som du är inne på också, att man var ju orolig att det skulle trilla in lite fler bollar här. Sen har man ju inte en aning om vad det är som händer i halvtid.
Nej,
sen
slocknar verksamheten fullständigt.
Hur mådde du i paus, Freddy? För att jag menar, ni var ju på väg, ni hade en färsk jävla derbytorsk i ryggen, innan det torsk mot Häcken, innan det torsk mot Degen, och så 0-2 i paus mot Malmö borta. Var det liksom ridå ner och blåsa av säsongen, eller hur var känslorna?
Ja, alltså det var ju inte jättepositivt. så gudarna vet att vara på väg mot den fjärde, och någonstans hade man också räknat in den fjärde förlusten, och tyckte man kunde utläsa också på diverse kanaler att det var många som hade gett upp den här matchen. Sen så tror jag också att någonstans där innerst inne så har ju Malmö Djurgården som bugg i team, och de senaste 10 åren så har vi vänt 2-0 till seger. Så att någonstans så hade man ju ändå en litet embryo i kroppen som hoppades på att...
Ni brukar ju vara bra där nere.
Ja, att vi får se ett annat Djurgården i andra halvlek. Sen tycker jag inte att Djurgården gör särskilt mycket förändringar liksom spelmässigt, utan det är bara Malmö som börjar slarva, och du vet, de enklaste grejerna misslyckas de med, och det är ju bara att kolla, ja men, andra målet vi gör, Holmberg liksom, det är ju Beimo som passar bollen till honom.
Första ni gör också är helt bedrövligt för
de ska ju bara, jag vet inte om det är Lasse Nilsson eller Adzi Kadoni som bara ska rensa bort bollen och nästan missar den, och Elias Andersson får den. Så att det är ju juniormisstag, och Malmö är ju ett lag som annars inte missar sådana grejer, eller det sker inte i Malmö.
Nej, och det som jag reagerade på framförallt var ju också hur Christiansen samlar laget efter 2-2. Att det är så här, oh shit, okej, nu är vi där igen.
Ja.
Nu är liksom så här, rädslan, så här klyscha, rädslan att förlora blir större än viljan att vinna. Och så slutar det som det gör trots att man liksom de här ansamlingarna.
Och just den grejen, alltså rädslan att förlora större än liksom viljan att vilja vinna. Det har ju typ varit så alla lag känns när de har mött Malmö.
När de kommer
medan
till Malmö.
Nu är det ju Malmö. Alltså Malmö är ju ansiktet utsatt för just den grejen.
Just nu,
alltså ja. Varje match har man känt att så här, Malmö ser fan rädda ut här alltså. Ser livrädda ut när de spelar fotboll.
Ja, eller bara liksom, det finns inte det här som man kännetecknar Malmö. Du vet när man så här, smäller en jävel ut över sidlinjen.
Nej, men du är 2-0 ledning i paus mot ett Stockholmslag. Det ska ju bara vara det här äckliga Malmö i 45 minuter. Istället är det 11 harar.
Ja, och så blir det, och så pratar man om domarinsatsen, och den är ju vad den är. Det visste man ju redan på förhand när man såg vem som skulle döma, att här kan det nog sluta
vem
precis
i
fina klitter.
Ah.
Och då visste man, jag kan nog säga sådär om de flesta.
Ja, det kan man göra. Men just det där, alltså, så att vissa säger att det är en grej och att Malmö skulle ha haft straff och någon skulle säga, skitsamma, det är inte det handlar om. Det här handlar om att den här truppen är liksom fullständigt utbränd som enhet. Och det enda som kan liksom få det här att stanna till att bli ett truppproblem och inte ett liksom större övergripande problem som jag hade här i talet, det är att det kommer in någon som får helt fria händer att göra det den personen känner är liksom rätt. Att ingen lägger sig i och att det får ta den tid det behöver. Och jag pratade om sist, är det rimligt att kräva guld nästa år? Nej. Är det rimligt att kräva guld om 2 år? Kanske inte det heller. För att nu, det är liksom, det här är ju 2011-12 all over again. Innan 2013 och CL och SM-guld och CL.
Ja, och här och ser man väl någonstans också vad det kostas att misslyckas med en generationsväxling. Alltså att gå och vänta på den istället för det Malmö gör nu.
Eller feltajman.
Ja,
bara.
Exakt. Alltså det Malmö gör nu är ju inte att vara proaktiva utan att vara reaktiva. Mm. Man börjar agera och förändra truppen när det redan är för sent. Med facit i hand så skulle man ju gjort sig av med ett par spelare som var bärande redan inför den här säsongen. Absolut. Några kanske under sommarfönstret i fjol. För att nu står man där och du har ju tjatat om det hela säsongen. Att det är för många som är fat and happy, som inte brinner för det längre, som inte bryr sig längre.
Mm.
Och nu tvingas man göra det. Och då kommer man också börja växla att det kanske kommer ta lite tid. För nu ska Malmö ut, visserligen har Malmö en stor plånbok. Men vi vet om också att Malmö har ju kunnat locka spelare från den övre hyllan.
Med
just
Europa.
För att man har kunnat locka med att säga hej. Alltså vi har mer eller mindre gruppspelets garanti. Det kommer man inte kunna locka med. Så varför skulle en typ AC som just nu kanske spelar i något jävla skitgäng i Italien som är för bra för allsvenskan som alla säger. Han väljer ju hellre en klubb i Danmark eller Belgien eller Holland istället för Malmö nu. För så, vad ska han vaska ett år utan Europaspel
för? Det är ju en baksida av det. Samtidigt det som är liksom den ultimata räddningsplankan. Det såg vi ju i Sportbladet idag. Det är lagkaptenen i Brentford.
Pone.
Det är liksom det, är det som är, okej, okay, vi behöver någon som ska föra allt det här framåt, som ska sprida ut den här vinnarkulturen och mentaliteten och allting neråt och uppåt och i alla håll och kanter. Och då kommer det bli Jansson, men det kommer kosta.
Ja, och han i sin tur kommer ju också kunna locka spelare till sig, till laget, kunna, man vet vad som kommer ske också, när han är i laget.
Exakt, och det är inte så här att man ska tro att Ponne kommer hem bara för att han liksom säger, ja nu ska jag hem och jag älskar Malmö FF och det kan se ut lite som det vill. Gud nej. Alltså han är mer insyltad och vet mer om föreningen än väldigt många andra och vad väldigt många tror att han vet.
Alltså det har han ju deklarerat. Det har han deklarerat öppet också, liksom. Att säga, jag pratar med Jorgensen ofta.
Konstant.
Och det är klart att det inte bara är att kolla läget när han ska hem. Utan
nej,
han har ju åsikter om vilka vägar Malmö ska gå och hur man ska göra i vissa frågor.
Ja, och det pratades,
han är ju engagerad.
Ja, precis, engagerad. Och där är det också så här, du pratades idag om att det ska vara någon första kontakttagen och sånt. Alltså om Jansson kommer hem, det kommer ju inte bli för att spela för kaffepengar. Det gjorde inte Rosenberg heller.
Nej.
Då räknade ju inte folk med att Rosenberg skulle bli heller det han blev. Men det värdet, de meriterna, det är liksom den kulturen och träningsattityden och viljan och mentaliteten som kommer med Pontus Jansson och då Filip Hellander eller Robin Olsen eller vem det nu än är som kommer efteråt. Det är värt de extra miljonerna. För att det finns ett arv att bevara. Det är inte så att Malmö liksom ska börja om och vara ett lag som kvalar för sin fortsatta existens nästa år. Det är inte det handlar om. Men att vara 3, 4, 5 däromkring för att på sikt kunna ta sig tillbaka till det här liksom hopp, eller det här övertaget man har rent ekonomiskt. Då krävs det också att man vågar lägga de pengarna på sådana spelare.
Det är till sådana här lägen som era pengar i kassan är värda någonting.
Precis.
De gör inte så jättemycket nytta när allting är där. Frid och friden inte behöver förnya hela tiden. Det är ju nu när det ska förnyas som...
Mm. Och då pratar vi också om, så här, du pratar om förnya. Det vi snackade ju sist med Martin Olsson, Niklas Moisander. Om det nu blir med, nu har Sören Rex ett år till. Men den typen av förlängningar är ju också viktiga på sitt sätt, givet att de rollerna som de får, att de köper dem. Att Moisander blir, säg, tredje eller fjärde mittback, men att han vet om det, men att han bidrar med liksom attityd och inställning. Samma med Martin Olsson, om han räknar med att vara backup och kapar sin lön med x antal procent, fine by me, för du behöver också sånt. Ja. I laget. Det går ju inte bara att bygga om med en stomme av 19, 20, 21-åringar och sen liksom vänta och tänka att ja, men om de inte klarar det i år kommer de aldrig klara det. De behöver sådana runt omkring sig också.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns ju... Det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan... Ja, men det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i er podd för några veckor sedan. Det var ju psykolog med. Lyfta någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan vi går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion, vill jag hävda, där linne är en stor del av det, men inte bara linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans, det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Ha lite linneskjorta! Inte... Spring till en MQ-butik eller mq.se.
Men dessutom, ja, en liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, yep. Prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Spången har två par.
Ja, jag vet, Thomas. Jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirt som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto 20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på vår senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se, för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack MQ.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt krydder tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Diffen då? 6 poäng bakom Häcken. Drömmer du fortfarande eller känner du att så här, det är kört?
Nej, men absolut. Vi får ju fortsätta tro på det här. Och jag tror att fan, när vi sätter in 3-2 där igår. Om vi bara går tillbaka till när det står 2-2. Då tror jag att många med mig djurgårdare känner att det kommer fan bli ett mål till i den här matchen. Och det är någonting om man kollar på Malmö. Hade de haft en Pontus Jansson och det blivit 2-2. Aldrig att de hade släppt in 3-2. Nu var det som att man bara gick och väntade på att 3-2-målet skulle komma för Djurgården. Sen sättet det kommer på kanske inte var det man hade räknat med. Men det absolut, det här ger oss en enorm boost nu inför de tre avslutande matcherna. Vi har Sundsvall hemma på måndag. Häcken möter Malmö. Där vet man inte vad som kan hända. Enligt Josip så kommer de torska med 5-0 och Häcken kommer ta det här. Men jag tror att någonstans att Malmö kanske går in med en lite mer, jag vet inte, bara så här fuck it attityd och kommer spela jättebra fotboll och vinna mot Häcken. Det är någonstans det man får hoppas på. Det
säger ängen på din axel i alla fall. Optimisten säger och, det.
Det kommer inte på fråga, det blir ingen.
Och då med 2 omgångar kvar och vi är 3 pinnar bakom, då kan ju vad som helst hända. Men så här, det är klart att fanns 6 poäng på 3 omgångar,
det är mycket,
men jag tror att det gjorde jävligt mycket för laget att vi fick in den här segern igår och på sättet vi fick in det på, för det ger oss en jävla energi nu, ja, de 3 sista matcherna.
Det var direkt nödvändigt för att det inte ska bli att man tänker att ja, alltså inom laget också att ja, Conference League var det var, vi har haft jävligt kul och sen så när det ändå, men du går ändå från säsongen med någon sån här fan, vi var så nära. Så att just göra det mot Malmö på det sättet och sen, som du säger, rida ut de 3 sista. Det är ändå en positiv känsla inför nästa år.
Och jag tror att alla djurgårdare kommer nog också känna att så här, fan, löser vi topp 3-platsen kommer man vara sjukt jävla nöjd över den här säsongen. Och nu pekar ju allt på att vi kommer ta den här topp 3-platsen, för inga andra lag nedanför oss verkar särskilt sugna på att plocka in den här topp 3-platsen.
Ja, Kalmars insats igår.
Och sen så Bayern såg vi igår också 1-1 där, så att jag tror väl att vi ska inte räkna in topp 3-platsen, men vi har ändå Sundsvall hemma, vi har Mjällby hemma, så att det ser otroligt lovande ut. Och så länge vi har matematisk chans på guldet så är det klart att jag inte kommer sluta tro på det här guldet. Och det kan ju bli spännande där nere i Norrköping. Se hur mycket tapper så luftrunka där om 2 veckor på bortamatchen med
om inte annat så ses vi på SUL.
Men du...
Och sen så också så här 2-2. Djurgården har gjort momentum. Sen händer det ju lite obehagliga grejer på läktaren också. Och Josip, du sa ju nu att personen ligger inne på sjukhus, men att det ser bra ut.
Efter omständigheterna bra. Det var en Malmö gick ut med det till och med officiellt att personen i fråga hade slagit i huvudet efter ett fall.
Ramlat och, i en trappa.
Ja, om det var något sånt. Och sen då, här jag läser, följer nåskådare i en trappa på läktaren, slog i huvudet. Personalen lämnar arenan i ambulans, var vid medvetande. MFF var i kontakt med anhöriga. Personen är kvar på sjukhuset. Stort tack till alla, önskar snabbt tillfrisknande. Så att det verkar vara under kontroll.
Ja, och läser man, tror jag läste Ebbe, våran vän som var på plats, som också riktade beröm till bortasektionen, där väl en eller två personer var jävligt snabba i att uppfatta vad som hände och tog monsterlöpet.
Jag tror
att
det var någon läkare i Djurgårdsklacken, ja, som sprang över och liksom hängde med hela vägen in till ambulansen för att säkerställa att...
Heder till den personen som hade sinnesnärvaron och att göra det.
Ja, men det är fint när alla går ihop så där, och det ser man ju också direkt när domaren blåser, så är Djurgårdens läkare på väg bort, Malmö person i Djurgårdsklacken uppfattar det liksom, så att det är ändå fint att se hur alla kan gå ihop när det verkligen gäller.
Ja.
Och då så här, kände man att lite momentum försvann i matchen, tänkte man att ja, men det blir 2-2 kanske, ja, men det är alltid så när det händer tråkiga saker på läktarna att det går ut över lagen också, vilket de är mänskliga, man blir orolig vad som händer där uppe. Men det var ju fint ändå att vi kunde knyta ihop säcken och plocka hem tre pinnar från Malmö, och den fina trenden fortsätter där nere.
Det är någonting med er där nere. Det är ju faktiskt sjukt. Ja, hur bra ni ofta är där nere.
Otroligt. Vad var det? 8 senaste matcherna har Malmö vunnit en.
Och jag vet inte fan statistik. Jag kan bara minnas Buya Touray, den matchen, Djurgården vann.
Den spelade han, det gjorde han inte just igår.
Den, och sen är det denna, och sen så är det på Tele2, när också Malmö ledde med 2-0, coronaåret, och Djurgården vände till 3-2.
Sista
sen brukar det ju vara, det brukar vara stökigt. Jag kommer ihåg det året när Engvall gjorde dubbla och Djurgården ledde med 2-1. Och sen Jotun gör sånt monsterskott i 89 på Isaksson och 3-2. Så jag vet inte, det är bara kanske på selektivt minne, jag vet inte. Men
jag får mig i alla fall att Djurgården brukar Djurgården har ganska bra statistik där nere.
Mm. Och sen blir man ju tårögd nu för Kalles avslutning här.
Ja, och jag tänkte fråga dig nu, för att vi har ändå, vi garvade ju senast eftersom att jag slant lite grann i min statistik, men han har alltså gjort mål i en av de 12 senaste allsvenska matcherna, Viktor Edvardsen. Det var de där två mot Göteborg. Annars är det 11 mållösa matcher ifrån Viktor Edvardsen. I derbyt byts han ut och är osynlig mot AIK. Kalle Holmberg kommer in och gör mål. I den här matchen så är han inte heller bra. Byts ut och Kalle Holmberg kommer in och gör mål. Är det läge att sätta Viktor Edvardsen på bänken eller låta Kalle Kula spela?
Alltså sen nu har vi två matcher. Vi har Sundsvall och Molde. Jag är ganska säker på att de kommer rotera. Edvardsen kommer starta en. Holmberg kommer starta en. Sen så här, visst, Edvardsen är inköpt för att göra mål för Djurgården. Det är därför jag köpt in honom. Och han har också gjort 9 mål och 9 assist. Han är uppe på 18 poäng. Mm. Men han gör ju mycket andra nyttiga saker på planen. Han tar löpningar, han liksom skapar ytor för sina medspelare, han styr spelet med passningar. Men så här, i slutändan så det är klart att hos er så mäts han ju i sina mål. Vi som ser matcherna med Djurgården ser att han är ju otroligt nyttig. Så att det är ju absolut ingen så här...
Hade lika gärna kunnat beskriva Veton Berisha.
Ja, men så här, nyttig spelare behövs. Hade inte han lirat så hade det inte alls sett lika bra ut i Djurgården som det har gjort det här året. Så att han är ju nyttig på många andra sätt än att bara göra mål. Sen ska man inte heller glömma bort, det är hans andra säsong i Allsvenskan. Första året i ett topplag. Han behöver också hitta sin roll i laget. I Degerfors hade han lite friare roll, fick mycket mer bollar. Det får han inte i Djurgården. Och det är liksom ovant för honom också. Så att han behöver också en akklimatiseringstid i Djurgården. Och liksom det laget han ändå kommer till. Så att jag tror att så här, han har varit otroligt nyttig för Djurgården och han är otroligt nyttig för Djurgården. Sen så är det klart att han är extremt frustrerad att han inte får sätta dit bollarna,
ja,
för
det är någonstans här, med tanke det han är köpt för. Ja, och med tanke på formen. Alltså Kalle ju mål mot Malmö, mot AIK, mot Gent i konfan. Medan Edvardsen har blött krut i bössan. Det är viktiga poäng på spel i framförallt allsvenskan, men också i Conference League där det är Molde och Shamrock kvar. Alltså när bästa laget ska ställas på banan, hade ni haft match imorgon och liksom bästa laget ska ut, vem startar du?
Jag hade ju velat se ett tremannanfall med Edvardsen till vänster, Holmberg på topp och Asoro till höger.
Mm.
För det vet jag, det såg jävligt lovande ut i början på säsongen. Jag tror vi hade 2-3 matcher med dem tillsammans och de hade väldigt fint samspel.
Innan Sead eller?
Ja, exakt. Innan Sead kom. Ja. Och det såg jävligt lovande ut. Så jag tycker att det kan vara värt att testa. Och sen blir man ju inte klok på Kalle Holmberg. Alltså, vilket pannben han har. Att liksom någonstans säga i tidningen att han är liksom längst ner bland fiskpinnarna. Du känner ju till
jag fiskpinnar. Känner till referenserna.
Exakt. Och sen bara komma tillbaka och liksom, gneta på träningarna. aldrig klaga, göra sina medspelare bättre, utmana dem på träning, för man hör på träningsanläggningen att Holmberg är där, han pushar sina medspelare, han har bra surr, så att, liksom, att han har liksom, att han ändå är på plats med det mentala, för att så som det har sett ut för honom i år, det är ju ingen position han vill vara i.
Nej, framförallt också den åldern han är inne i. Det har ju funnits, vi vet ju om att Rickard Norling ville väldigt gärna ha honom till Norrköping och han har ett utgående kontrakt. Så det har ju funnits möjligheter för honom att lämna Djurgården. Om han har sagt nej eller om Bossa har sagt att nej, vi ska ha kvar honom, vi behöver honom som backup och sådär. Det vet man ju inte, men det hade ju varit rimligt om han var jävligt frustrerad och lack över året och situationen. Istället är han, verkar det i alla fall, raka motsatsen.
Ja, jag tycker det är supertydligt att också att du blir en produkt av den miljö du är i på ett sätt. För att nu när Holmberg kommer in, ingen förväntar sig att han ska göra mål. Ingen förväntar sig att han ska göra assist eller någon poäng eller vara mer än utfyllnad med tanke på hans truppstatus. Samtidigt som du säger, han är ute på Kaknäs varje dag. Han befinner sig i en miljö, i en trupp, i en liksom ett sammanhang där det är höga krav, där det går bra, där allting klaffar, där det verkar vara ett jävla go i laget. Och det påverkar ju också mer eller mindre, för när du kommer in och gör de målen, det är inte så att, alltså, jag har klart enträget och hårt arbete är en sak, men att du tar med dig de små detaljerna, de här extra pusharna, den här miljön och liksom rörelsemönster och allting sånt, att du är mer medveten om de sakerna. Kolla på det och kolla när Malmö byter anfallare. Buya Touré kommer in, vi ska ersätta Kiese Thelin. Vi fann det rätt. På 40 minuter, 30 minuter, hur mycket det än är. Och då är det också för att det går åt helvete för Malmö i övrigt. Det är kaos och virrigt. Och sen sätter du in Kalle Kula, smack, 2 baljor på 2 mål. Eller på 2 matcher.
Ja, 3 baljor på 3 matcher till och med.
3-3, du ser ju.
Startar han på söndag, tror jag. Har du känt han?
Nej, det är fan min känsla.
Giffen, start, 100%.
Ja, men med tanke på Molde på torsdag också. Va?
Mm. Så. Ja, det blir ju jättesvårt. Jag tror det nästan blir att man måste stoppa ner handen i någon säck och ta upp ett namn. För att, jag tror att alltså så här, Sundsvall ska vi lösa ändå. Ja.
Så att det kanske... Blåvitt också.
Och Malmö.
Och Malmö, ja. Just det.
Just på hemmaplan.
Men... Tjena.
Nej, men Holmberg, han har ju absolut förtjänat att få starta.
Ja.
Och nu ser man också Mange Eriksson går ut och vevar i media att vi ser jättegärna att Djurgården ska förlänga med Kalle Holmberg. Och det visar också mycket hans betydelse för laget och hur mycket liksom han ändå gör för den här sammansvetsade truppen. Att det är inte bara en spelare som är där ute och ska göra liksom 15 baljor per säsong, utan han betyder också mycket för liksom den här lagsammansättningen vi har.
Vad tror du då, förlänga?
Jag tror att han vill ha någon typ av garant. Han är ändå 30 år, har någon typ av legacy i allsvenskan. Så jag tror att kommer det någon och erbjuder honom en startplats som är ett lag som är på den övre halvan i allsvenskan, så tror jag att han kommer lämna. Och det tycker jag är väl förtjänt.
Om Djurgården och Norrköping.
Ja, men
då övre halvan.
Aha, det är ju skarp på det.
Och det har han förtjänat. Det kommer inte vara några hard feelings. Liksom. Så här, Kalle Holmberg, det han har gjort för Djurgården betyder jättemycket. Men jag förstår också att han vill ha en utmaning och kanske komma till ett lag där han har en given startplats. Ja, men uppenbarligen så är han också beredd för att kriga för en i Djurgården. Annars hade inte han varit kvar nu. Så att, jag vet inte vad han känner heller. Han kan känna sig jättetrygg i Djurgården och den miljön han är i och den positionen han har i laget.
Eller lägger man pusslet så är det ju Totte Nymans kontrakt går ut. Han går till Zweite Bundesliga igen, cashar in och Peking tar Kalle Holmberg.
Och så blir det
det känns ju som det är
alternativ det dödliga anfallsparet i Värnamo, Marcus Antonsson, Kalle Holmberg.
Oj, oj, oj.
Det är 15-15 där.
Ja, men de spelar med en trea.
Spelar Europa plats på Värnamo nästa år.
Ja, 100%. Ja. Kim Hellberg masterclass.
Ja, det är faktiskt lov att säga.
Stort cred till Kalle Holmberg, för det är det han har gjort liksom den här säsongen och han bara gnetat på. Det är verkligen hatten av för honom.
Det är det. Det är
får han ett tifo snart?
Kanske en flagga.
Vi släpper den matchen då och så rör vi oss till telefonkiosken där Bayern skulle städa av Sirius med 5-6 bollar. Var ju oerhört frustrerat i Bayern-led efter att dagen innan man inte fick hjälp av AIK i matchen mot Häcken.
Ja, den gav mig upp efter 3 minuter när Sadiq gjorde ett
tag. Ja, det gjorde man.
Ja, jag trodde du lovade mig att vi inte skulle snacka Bayern idag, okej. Okay.
Nej, men vi måste ändå. Ja. Vi måste fylla ut körschemat. Ja, så att den här Sirius-matchen måste vi faktiskt ta upp. Hur frustrerad är du?
Otroligt. Det känns som att vi har gjort exakt den här matchen flera gånger i år. Värnamo hemma också. För igår, jag tycker inte vi gör en jättedålig insats. Långt ifrån.
Ja, ni ser ut som ni brukar göra.
Framförallt så skapar vi lägen för att göra 5. Mm. I princip. Samman med Värnamo hemma som vi torskar. Även, jag tycker, vår derby mot Djurgården ser vi bra. Framförallt första halvlek så skapar vi flera lägen som inte sitter. Och det är sån här onödiga jävla skitpoängtapp där motståndaren knappt skapar en målchans på hela matchen och ändå lyckas kamma med en eller tre pinnar.
Ja, och där de dessutom, ja, de saknade ju KK-hot i den här matchen.
Ja, det är ett B-lag, känns det, ja,
som upp. Och som inte har jättemycket, ja, att spela för. Nej, alltså det, så här, det finns en teoretisk chans. Ja, okay, okay. Men, exakt, mm, men det kommer det ju inte göra. Alltså Helsingborg och Sirius är ju för dåliga.
Ja, men kvalet.
Ja, exakt.
Degerfors är ju bra form.
Det kan,
absolut, de har ju ändå ganska mycket motivation i den gruppen ändå, tror jag. Framförallt att komma till en sån match. Det är ju, ja, det har man ju sett förr att lagen har en tendens att höja sig när det vankar stormöten liksom.
Ja, det, ja, det finns någonting där, men känslan runt Sirius var ju så här, det är ju inte den här matchen ni ska
nej. Jag tror de inte hade räknat hem någonting här. Det var mest att hålla siffrorna nere.
Ja.
Och det är, man fick någon jävla känsla där i, ja, det första 10-15 där vi skapar hur mycket som helst. Veton har väl 2 supermissar.
Mm.
Och då vet man ju, okej, men det här kommer ju bli en jävla rysare.
Men du, exakt, och det, du var inne på Veton när vi pratade om Edvardsen, ja, att så här, han är nyttig för spelet och de här grejerna.
Ja, men det,
och det är han ju. Å andra sidan, så jag satt och körde lite SAP-VM mellan det som hände på Eleda, ja, och det som er match blev ju försenad, så man hade ju lite, ja, lite flax på så sätt att man, ja, kunde se mycket utav båda. Det var väl den enda fördelen i den förseningen. Men man kommer ju faktiskt inte ifrån att så här, jag ser också att Veton gör grejer i spelet, men jag ser ju honom också bränna ganska mycket målchanser, ja, där det är så här, vänta nu, du kostade alldeles för mycket pengar för att vara så här svag när chanserna dyker upp.
Ja, det är ju det. Tidigare matcher känns som att han inte varit där när, ja, chanserna har getts, men nu är det ju igår. Det är ju, ja, framförallt första halvlek, första 15 minuterna där man har 2 superlägen på mållinjen i princip och bränner båda. Och det är så här, det ena behöver inte utesluta det andra. Man kan vara jättebra i spelet och göra mycket mål. Och det är det vi har köpt honom för.
Ja, det är det ni har betalat för.
Exakt. Och då är det så här, men man kan inte köra med den ursäkten hur länge som helst. Att, nej, men titta hur bra ni är i spelet. Vi hade ju samman med Selmani, som också såg helt okej ut i spelet. Inte lika bra som Veton kanske, men det är också så här. Ja, det är någon jävla förbannelse över våra nior.
Jag kom bara ihåg, det ringer bara någon klocka här. Du satt där, Pöler satt där. Och skrek och tyckte att det var helt overkligt att Malmö gick för Boja istället för Veton.
Veton har väl i alla fall gjort 4 mål och 2 assist.
Men han också, det, när det är clutch mode, då stämmer det inte.
Nej, och det var därför ni båda gick för JG. För där när det är clutch mode, han är där.
Ja, men det är också han så här, det är investering där. Investering.
Han är där.
Investering och investering.
Det får man lov att säga. Mm. Men är du, alltså vad gör du utav värvningen hittills då? För att jag menar, det var ju, alltså, det är på sikt, absolut, och hela den grejen.
Ja, men det är också 4 år, tror jag, till och med.
Så är det ju. Ja. Men det är också jag är tveksam på om den investeringen hade gjort som inte Bayern hade haft det läget de hade den här sommaren. Nej, när han väl kommer.
Ja.
Så, och jag menar, det var ju väldigt tydligt vad Jesper Jansson gjorde den här sommaren. Att det plockades in ganska dyra spelare. Det plockades in spelare som skulle in här och nu. Man väljer dessutom att säga, Mohamed Jihas, vet du vad? Vi kan ta att det blir kaos. Men du ska ingenstans, för nu går vi för det.
Ja, men exakt.
Och jag menar, nu är ju den chansen, den är där teoretiskt, absolut. Men det kommer ju inte bli guld för Bayern.
Nej, vi har ju värvat för guld.
Ja.
Men Veton är väl en del av en helhet där också, tycker jag. Att man kan se Seidi helt under isen. Koncha har väl knappt gjort ett rätt.
Ja, och Vagic har väl inte fått starta en fotbollsmatch, så han är väl näst dyrast på listan.
Ja, dålig koll på exakta.
Han och Saeed, det är väl samma prisklass där.
Ja, jag tror
7-8, 6-7-8.
Det är investeringar jag köper att vi gör för de pengarna. Det är, oavsett om de startar eller inte, så är det bra spelare att ha en trupp som man ändå vill vara slagkraftig både i Allsvenskan och framtiden i Europa. Men när ingen är i form. Cavalli gått halvskadad hela säsongen och varit direkt iskall genom De Concha som, ja, han har ju verkligen inte kommit in i det, men det är ju dumt att skriva av en värvning som knappt har fått spela.
Yeah.
Samma med Vagic.
Den enda man inte har räknat med ska bli någonting gick och blev något, det var Joel Nilsson.
Ja, men exakt. Ja, men som likt Holmberg varit längst ner bland fiskpinnarna i frysdisken och krigat sig upp och Skiati blev utlånad i somras till Mjällby, ville kriga på och nu är han kanske vår bästa spelare senaste månaden.
Mm. Ja, vad är det, 3-3 där också?
Ja. Ja,
ah, otroligt.
Han gör bara fula mål också.
Ja, ja, ja. Mjällby mål. Ja. Han kommer ju från Mjällby. Ja, det man räknar med.
Ja, jag älskar sådana spelare.
Såg ni Bergströms kasse igår? Det är ju det fulaste målet man har
sett. Ja,
han försöker ju bara nå bollen. Och så går den så långsamt in också. Det är så
precis,
jävla
den
fult.
Äckliga vinkeln där vid stolprutan. Ja, ja, ja. Sen in.
Skitfult.
Ja, ja, ja. Första målet för säsongen också för honom.
Ja, ja, ja.
Det är Serie C.
Ja. Joels spräcka skallen mål mot Mjällby. Ja, också jättefult.
Jättefult mål.
Ligger stilla på mållinjen.
Men med det här resultatet färskt i ryggen då, vad skulle du säga att det, alltså vad gör du utav säsongen hittills med tanke på att guldchansen typ är borta nu? Är det ett misslyckande eller liksom?
Det beror helt på om vi går till Europa eller inte.
Ja, ah, okej, okay. Det är avvägt tredjeplatsen just nu.
Ja, alltså nästan andra platsen så som det är. Mm. Det är så här, tredjeplatsen, okej, okay, men då är det väl godkänt.
Hur,
på något sätt. Men hur, en andra plats är så här, okej, okay, men då är jag ändå där.
Ja.
Det känns mycket närmare ett guld.
Hur nojig är du att ni ska tappa den då? För att jag menar, spelschemat är Elfsborg borta. 2006 höftade vi fram att det var senast ni
vann. Ja, men jag vill ändå minnas att det var Eguren som hjälpte oss till
den jäveln.
Segern. Ja, exakt. Men alltså det är ett tag sedan.
Ja, ni har den borta. Ni har Kalmar som är luriga.
Ja, på hemmaplan. Den brukar vara jämn, historiskt sett.
Mm. Och sen avslutar ni mot Dynghus och Helsingborg borta, visserligen. Liksom.
Men där har vi också haft svårt att ta poäng.
Ja, okej. Okay. du sitter och ger mig hopp här nu.
Man kan ju säga det om alla borta matcher för sig.
Visserligen. För men hur nojig är du att tappa tredjeplatsen?
Inte jättenojig. Det är mer just idag, så här, om vi tar nu.
Dagsformen.
Ja, dagsformen. Då är jag bara förbannad. Ja. Över att vi slarvar bort det på det sättet som vi gör.
Mm.
Visst att Häcken är väl antagligen lite för starka. De kommer inte tappa många poäng till. De hade ju behövt tappa i alla fall 5 poäng till. Och vi behövde gå rent. Och det är inte en jättestor chans att det skulle ske. Men att bara kasta bort det mot Sirius hemma på det sättet. Det gör mig bara irriterad. Jag har inte ens funderat över att tappa Europaplatsen nu. För det är... Ja,
nej, jag förstår att det är poängtappet ligger lite för färskt i minnet fortfarande. Nej, det... Elaka tungor, alltså oss andra här i studion, kommer ju säga att vi är ju inte förvånade eftersom att det är Bajen. Alltså det är ju väldigt bajigt att i det här läget tappa poäng mot Sirius hemma.
Ja, jag vet inte.
Man känner igen mönstret.
Ja, men alltså, ja, det gör man ju.
Och sen så fan Elfsborg borta, alltså, torsken i den, då blir det fan riktigt jävla jobbigt.
Men
då kommer nog Kalmar komma upp helt toktaggade och med Rydströms taktiska kunskaper så kommer han nog.
Ja, Marti har väl inte jättedåliga.
Nej, men det finns roligare lag att möta nästa sista omgången än Kalmar som får sig i nacken.
Men det är så här, jag tycker vi ändå sett bra ut nu många matcher. På slutet, vi hade den här perioden i september som där vi inte vann en enda match.
Mm. Det var också topp 6.
Ja, exakt. Det är topp 6-klubbar. Ja, det är Kalmar också.
Ja, det är den som tar emot.
Elfsborg är inte topp 6.
Nej, så där finns det ett hopp faktiskt. Där finns det ett hopp för serien. Det var ju inte Sirius heller å andra sidan.
Ja, i och för sig. Och inte Värnamo. Men fan, jag är inte jätteorolig sett till liksom att okej, men jag tror ju att vi kommer gå in och spela som vi gjort hela tiden och ger en bättre chans att vinna de här svåra bortamatcherna än vad vi gjort tidigare år. Så liksom historiken skrämmer inte jättemycket mot Elfsborg. Och det är väl ord jag kommer fäta upp.
Men, ja, troligtvis. Nej, det är så det här programmet har fungerat hela den här säsongen. Det enda man gör är att
det är en jävla jobbig sits nu. Liksom. Man är, som när du tog upp det, liksom börjar bli nervös för Europaplatsen ändå. Men framförallt lacka över och torska guldet.
Hur var känslan på läktaren efter matchen då? Liksom, var det uppgivet bland samtliga supportrar? Eller var det ändå så här, vi har ändå tredjeplatsen?
Nej, det är jätteuppgivet. Jag har nog inte sett på så många arga vänner.
För jag tänker det sprider sig till spelarna också. När det blir så uppgivet på läktaren just och sen har man
det märkte man ju på Nahir Besaras intervju efter matchen
jag tror inte att spelarna påverkas jättemycket. De är nog ändå rätt starka internt att liksom, för de samlades efter matchen i en ring och bara, men vi gör en i princip perfekt insats på många sätt. Sirius skapar ingenting och vi skapar för att göra 5 mål. i en annan verklighet så har vi vunnit den här jätteenkelt.
Ja.
Så det, jag tror att de är jävligt medvetna om att det bara att köra på så kommer de.
En del ville ju efter matchen hänga unge herr Dovin. Det var ju en jävla snackis i den situationen. Men cred till Lorit Sadiku ju, som själv går ut i media och bara, det där är mitt mål.
Ja, men jag håller alltså med Lorit. Han tar ju löp, han möter ju Dovin och sen stannar han när passningen slås.
Ja.
Så jag vill inte hänga Dovin.
Nej, men dessutom, alltså, även om det hade varit Dovin så är det ju osnyggt att hänga liksom en ung målvakt för en sån grej.
Och de säger det också, att på det sättet vi spelar, det här har ju hänt tidigare under säsongen också. Mm. Att vi har släppt in målet på ungefär liknande sätt.
Ja.
Så det är ju inte oväntat att det kan ske. Man såg det just i den sekvensen, vi är så jäkla stillastående. Det är mycket suler på bollen i backlinjen som bara... Så det är noll bolltempo, ingen kommer att visa sig. Sen när Sadiku tar löpningar, okej, men bra, då har vi den passningsvägen som vi söker 100 gånger varje match.
Mm.
Och så stannar han upp och får Stensson i ryggen som snor den. Jag är jättesvårt att hänga Dovin för den där. Det är liksom, det var opåkopplat på väldigt många håll. Även innan den.
Och så lite härligt firande också från Stensson.
Ja, han kan inte.
Riktigt firande på Stensson.
Born and raised. Born and raised.
Ja, just det. Born and raised.
Det enda vi vet av med Djurgårdsprodukterna är att de inte spelar Djurgården. Det vart ju en extra kniv i ryggen. Att det är en Djurgårdsprodukt som får göra målet och fira på det sättet också.
En jävla fin omgång för Djurgården det här. Det utkristalliserade sig superfint här.
Det luktar suellen hela vägen hit. Alltså.
Du, innan vi lämnar Bajen, vi har ett farväl att säga senare här i programmet också. Så har jag två frågor. Dels, och det gällande kontraktssituationer. Darijan Bojanic, vad gör vi utav den situationen? För det är ett kontrakt som går ut.
Ja,
det är ju en spelare som typ inte riktigt går att ersätta.
Nej, pratat om det här i väldigt många andra sammanhang också. Och det är... Jag vill bara lägga de pengarna han vill ha.
På att tomt papper, skriva vad du vill ha.
Ja, men typ. Det är så viktigt tycker jag att han är för Bayern. Och har väl inte sin bästa match just igår. Men han är fortfarande en av de bättre.
Han är vital för honom.
Ja, men utan honom så har vi inte det spelet som vi har. Och det har man sett även under Billborn, även under Bilors. Att oavsett vem som tränar Bayern så är han... liksom den centralfiguren som spelet grundar sig ut.
Men hur sugen tror du att han är på att testa, eller så här, testa vingar är ju det man säger å ena sidan. Mm. Tjäna cashen är det man säger åt andra sidan. Alltså cash har ni, men ni har ju heller inte cash att matcha klubbar i, vad vet jag, Turkiet eller vad det kan vara.
Nej, alltså jag vet ju att han trivs jäkligt bra i Bayern.
Ja.
Och är jättenöjd med situationen han har här i Stockholm. Så det var väl lite samma som med Tankovic när han satt på utgående och liksom väntar på att ett bra bud ska komma liksom. Det ska kännas klockrent för att han ska sticka. Jag tror att det är lite samma situation här.
Fyller 28 här i december, bara spelat i Sverige.
Ja, men exakt. Så jag tror att det lockar med utlandet, men jag tror inte att han vill nog spela fotboll först och främst.
Ah, okay.
Så att liksom gå till Genoa och hamnar på någon utlåningskarusell liksom, som 28 år.
Mäktiga Serie B då.
Ja, men exakt. Men det är liksom sådana där grejer som... Det tror jag inte...
Vad är de två trendigaste nu? Det är väl Cypern och Israel, va? Det är väl dit alla svenskar...
Det är det väl.
Ja. Paphos, eller vad heter de?
Ja, just
det. Ja, men exakt. Danmark är väl populärt också.
Ja, men då måste du vara yngre.
Ja,
nu kommer det vara väldigt ungt med tanke på nya chefscouten i Odense.
Just det, von Heine.
Adrian von Heine. Så att allt som har någonsin rört Sirius och som har bra XG-värden i någonting, Odense.
Ja.
Nästan.
Ja. Härligt då. Den andra frågan jag hade gällande Bayern är Jesper Jansson. För där har vi också ett utgående kontrakt. Ja. Ju, och där verkar det ju jobbas ganska hårt ifrån styrelse och allt vad det är på en förlängning. Är han lika viktig att behålla som Darijan Bojanic är att behålla?
Inte alls lika viktig. Men han har gjort ett jättebra jobb hittills. Så det är så, vem ska vi ersätta med? Det kan vi inte svara på. Liksom.
Man kan ju inte sportchefer på det sättet.
Exakt.
Alltså, man vet ju inte.
Det är inte de man ser på Football Manager eller FIFA eller något sånt
där. Eran delägare kommer in i bilden. Han känner ju ett gäng sportchefer, garanterat.
Ja, näsan
slagger.
Så är det garanterat. Han har ju hjälpt oss i andra lägen också när det kommer till att värva spelare. Så, jag tror att det vi hoppas på är att få förlängt med Jansson också.
Hur mycket liksom brottas du? För vi har ju haft olika Bayern-röster i den här podden tidigare. Men vi har ju haft... liksom, vi har ju haft en debatt kring Jesper Jansson där det ofta blir å ena sidan och andra sidan. Å ena sidan gjort ett bra jobb med att professionalisera Bajen. Ja. Alltså han har gjort bra värvningar, han har gjort bra försäljningar. Och det har varit spretigt, men det har liksom lett Bajen som fotbollsklubb framåt. Men sen finns ju en annan sida av myntet där det är uttalanden om 51%-regeln som skaver och det, medlemmarna är bara 40 som står och brölar i någon medlemssal. Ja. Alltså hur mycket stör det ditt sätt att tänka kring Jesper Jansson?
Att han fortsätter uttala sig stör mig ganska mycket. Sen har ju, när man pratar med honom så han liksom får sväva ut lite mer kring vad han faktiskt tänker och känner, då är det inte alls samma liksom att han vill slopa 51%-regeln eller något sånt där. Det är inte det han säger. Men han är jättedålig med orden i sådana intervjuer, så det är, han framstår inte som någon jättebra företrädare för Bajen liksom.
Du hade gärna sett att han fortsätter göra det jobbet han gör, men att någon annan tar de här 30 sekunders intervjuerna.
Ja, men och liksom, man kan ta VAR-frågan också.
Ja.
Vi har årsmötesbeslut i föreningen mot VAR och han står fortfarande och propagerar för VAR.
Som företrädare för VAR?
Ja, men exakt. Och det är så här, jag får såklart ha personliga åsikter. Det får alla ha i alla föreningar, hoppas jag. Men liksom, han måste fatta sin roll som han har. Det är, och det känns som att han har lite problem med fortsatt. Och ja, han märker ju av det själv också. Det blir ju väldigt mycket reaktioner mot honom. Det har ju varit banderoller på läktare riktade mot honom som har tagit på honom väldigt hårt, vet jag. Där han själv har sagt att han inte känner sig jättesugen på att fortsätta liksom, när sånt sker. Men jag tror han brinner ganska mycket för att liksom, få se oss ta nästa steg också. Liksom, bli ett Europalag på riktigt.
Det är ju känslan att han känner att han inte är riktigt klar.
Nej, men exakt. Men jag tror att det är ganska mycket som skaver emot också. Liksom, ni kan väl säga vad ni vill om det liksom. Men att vi har ändå väldigt starka åsikter kring liksom, vad medlemmarnas åsikter väger i Hammarby. Och han delar väl inte den bilden lika mycket som man hoppas att han ska göra.
Hur viktigt tror du att det är för Jesper Jansson att de här, för att jag menar, det här var ju ändå första året där han också inte bara har behövt värva billigt, sälja dyrt, värva billigt, sälja dyrt. Det här är ju första året där han faktiskt har fått skörda genom att liksom peka på spelare och plocka in för ganska dyra. Alltså, pratar vi Saidi, Berisha, pratar vi Vagic, Travelli, Sadiko. Alltså vi är uppe i ganska, alltså vi är uppe en bra bit över 50 miljoner i liksom spenderade sign-ons och övergångssummor. Hur viktigt tror du det är för honom att de här spelarna också blir bra? För att än så länge så finns det ju, det finns ju frågetecken på, är de så bra som den där prislappen faktiskt kräver?
Ja, men som alla är han ju jättevinnarskalle. Så att han skulle slå fel på alla de där värvningarna, tror jag, det är ingenting han vill. Liksom. Så jag tror att det är jätteviktigt för honom att,
ja, men även så här, i Bajenled tänker jag att så här, om de, när vi kliver in i juni, juli nästa år och Bajen ligger femma och tre av de fem är bänkade och Travelli är fortfarande skadad och Berisha har gjort tre mål på 10 matcher, då kommer ju alla peka på Jesper Jansson och säga, vad fan har du gjort?
Utvärdera honom efter det. Det är svårt att utvärdera honom efter
det. Exakt, men jag tror men poängen var att så här, de värvningarna är nog ganska viktiga för Janssons eftermäle i klubben.
Ja, exakt. Jag tror att det är jättesvårt. Det är ett sånt läge nu när han precis har fått, som du säger, skörda frukten av liksom de försäljningarna vi har gjort. Och kunna värva det han vill. Och sen bara få ett halvår på sig och se hur det utvecklar sig innan han behöver förlänga kontraktet. Så inte omöjligt att det blir ett kortare kontrakt, jag vet inte. Och se hur det utvecklar sig liksom nästa säsong.
Det finns ju också en liten räddningsplanka i form av HTFF. Alltså även om Micke Hjelmberg är mycket där och scoutar och sådär, så är Jansson med där och plockar vilken profil, vilken liksom så utfyllnad spelare. Så att skulle det bli så att kanske Vagic eller vad heter det, Koncha, inte motsvarar förväntningarna, då finns det två supermonstertalanger i HTFF som är 18-19. Släng in dem och sen så har du i alla fall liksom täckt, maskerat det lite grann av att du inte, för att det är ju dubbelt, eller så här, han är inte sportchef på pappret för HTFF också, men det är som att han är det.
Nej, men han är ju sportligt ansvarig för
HTFF. Och då blir det ju liksom så här, då har du inte bara ett lag, då har du ju två att du liksom flyttar lite som du vill mellan.
Ja, verkligen så. Vi värvade ju Majed från Varberg i somras också, som har gjort det jättebra i HTFF. Och det är ju på positionen Koncha och Travalli och alla de
du ser ju
figurerar på. Så ja, det är inte omöjligt att han kommer visa att det är hans plats nästa år.
Nej, det är faktiskt en spelare här... som av det man har sett så ser det ju faktiskt ruskigt ut.
Och så finns det alltid också de som är i utkanten av att vara startspelare, alltså Erabi, Demiral, alltså så, de. Det finns ju, alltså det är ju som sagt, det är ju tre shadow team som Bayern har egentligen. Det är startelvan, det är gränsen till startelvan och det är HTFF. Ja, och sen kan du liksom rotera bäst du vill. Mm. Lyxproblem.
Det får man lov att säga, men okej, du vill ha... Bojanic får skriva vad fan han vill i det där lönekuvertet och Bayern ska bara skriva under och säga nu kör vi. Jesper Jansson får nog inte skriva vad han vill, men du har gärna kvar honom.
Ja, men skulle inte gråta om han försvann heller. Det är, han har gjort ett jättebra jobb och jag gillar honom. Men det finns...
Men sen så apropå hans liksom vara eller icke-vara också, ta i beaktning, liksom, är han rätt man att ta Hammarby till nästa steg? För det är ju uppenbarligen ett nästa steg som måste tas.
Mm.
Och det är ju att ta guldet. Och nu har han ändå varit, hur lång tid har han varit i Bayern?
Han kom,
han
kom väl 2017.
Att han liksom känner att så här, ja, men jag har gjort allt jag har kunnat. Nu är det dags för någon ny att komma in så att Hammarby kan ta det där sista steget. Ja. För att han har ändå liksom tagit Bayern några steg framåt. Men att kanske ta det där sista steget. Han kanske inte är rätt man för det. Ja. Han kanske också känner det. Så det kanske är dags att liksom hoppa av. Det ser man i företag också. Liksom, att man växer. Det är kanske inte den här personen vi har just nu som är den personen som ska ta oss vidare till nästa steg.
Ja, men exakt. Det är jättefarligt i sådana lägen att bli sentimental.
Ja, och det tror jag väl också är en diskussion som pågår hos Hammarby. Ja. Är du rätt person? Så här, vi uppskattar det jättemycket för allt arbete du har gjort. Men med den här säsongen i baktanke att så här, guldet har varit, det har varit up for grabs i år. Liksom. Ja. Vem vill ta
guldet? När Malmö har gjort det Malmö har gjort så har det varit up for grabs för oss andra.
Och kollar man på säsongen nu i retrospekt så blir det så här, men det kanske var säsongen Hammarby skulle ha tagit guldet, men man gjorde inte det. Då kanske Jesper Jansson inte är rätt man att leda laget till att ta det nästa steget.
Ja, och det är ett beslut som styrelsen får ta.
Det blir ett jävligt intressant beslut och en jävligt intressant Bayern-vinter oavsett vart man landar i tabellen nu.
Oh ja. Och se vad nästa år har. Nästa år då jävlar och så vidare.
Ja, nästa år då jävlar. Nästa år då jävlar har vi inte med oss GIF Sundsvall i någon allsvenska. Det har väl bara varit en tidsfråga. Men nu blev det ju faktiskt de facto klart att GIFarna spelar superettan. Så att vi ska väl säga tack för visat intresse till Martinsson. Nu när vi ringer uppåt i landet.
Tittarfavoriten.
Ja, det får man lov att säga. Ta emot lite grann. Men vi har honom med oss här i alla fall. Martinsson, hur mår du?
Nej. Det är dåligt.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag, för nu är det ju nu kan du inte ens leva på hoppet längre. Nu är det klart.
Ja, nej, det har varit ett hopp som man har väl hittat på hoppet lite grann.
Ja.
Lite så, men det var faktiskt lite, det kändes lite värre när det väl var klart. Det var som att något dog igen på något sätt. Det är inte så ljust.
Nej, det var nog det där hoppet tror jag som gick och dog. Så det, där var det liksom.
Det kan ha varit det, ja.
Ja. Du, som en liten extra kniv i sidan då, så noterade vi ju att, alltså dels noterade vi ju, det ska fan sägas, alltså vi har varit på honom den här säsongen, men alltså Lasso står för en rensning och assist i samma aktion mot Värnamo. Där pikar ju någonstans karriären för honom, va?
Ja, och kommentatorn frågade, vad tänkte du när passningen kom från Lasso? Det var ingen passning, det var en rensning, svarade Robban.
För vi såg alla precis vad det där var. Och alltså, jag kan bara tänka mig hur nöjd han är över den. För är det någonting jänkarna gillar så är det ju stats. Och där kan han alltså bocka av rensning och assist i samma tillslag.
Så är det någonting som jag gillar så är det motioner som gör att amerikanerna aldrig mer sätter sin fot i Medelpad överhuvudtaget. Någonsin igen. Inte en enda amerikan ska komma över gränsen in i Medelpad en enda gång till i hela, någonsin.
Inte åka igenom heller.
Inte åka igenom det, då får åka runt.
Nej, då får åka runt. Eller ta båten som de gjorde förr. Men de är fan ju att komma hit med. De är ju helt färdiga. Alltså, hur slut är de? Vad är det för fel på dem?
Martinsson, la inte Lasso ut något sånt highlights-paket igår också efter matchen?
Det gjorde han.
Ja, det är klart. Självklart.
Hans fru också.
Var det någon, utslag under allsvenskan, men highlights-paketet ska upp.
Var det något säsongssummerande eller var det bara 3 minuter best of från Värnamo-matchen? Eller?
Nej, jag tror att det var... Det fick nog samla ihop de där 3 minuterna från olika... Det kan vara träningsmatcher också. Det är inte säkert att det var i år ens. Men han la ut det i alla fall dagen efter degradering. Och sen så tar jag bort den såklart. För att precis som för några månader sedan när samma sak hände efter en 3-0-torsk när man tagit selfies på Söderstadion. Så jag blev folk arga den här gången också, hör och häpna. Och då tar jag bort videon. Ja, vad gör frugan då? Då lägger hon ut någon text där det står typ så här: you don't have to be like other people are. Alltså bara säga, vad är det för fel på det? Det är inte allvarligt.
Jag tyckte det var starkt att hon körde texten. Alltså dagen giffarna åker ur serien. Lasso har kanske varit den sämsta spelare. Oh. Och hon kör, alltså hon lägger ut videon med texten Proud Wife.
Alltså det är ofattbart alltså.
Ja, den är faktiskt magstark. Alltså den är magstark.
Och det är ju så här, det man tänker är. Ja men säg så här att, ja men du gjorde det, alltså. Du kan inte skriva proud, för att det ser ju utåt. Man måste ju tänka, hur uppfattas det här?
Ja,
ja, det uppfattas som fullständigt alltså, svagbegåvat och sinnessjukt.
Ja, det är faktiskt så det uppfattas.
Och det måste man, alltså man måste kunna se det. Och sen när kritiken kommer, då är det så här, man får inte vara stolt i det här landet. Jo, men inte om man är sämst. Om man är sämst, då kan man inte vara stolt.
Nej, alltså hon kan väl säga det till honom. De äter väl middag ihop?
Ja, man alltså, hoppas ju det. Eller då kanske bara sitter och så här kärleksförklarar varandra över bordet. Jag har ingen aning vad de sysslar med.
Och det kan väl
det som är märkligt är ju också att de har ju sån jävla svansföring om vilka vinnare de är. Trots att de har stängda serier som inte går åka ur. Så det faller ju på sin egen orimlighet. Men det är alltid det. Åh, vi är vinnare och jag liksom med varje match vill jag vinna. Ja, det har inte gått så bra med det. Och sen så är du ju stolt när du åker ur och släpper in mest mål i Europa. Vad är ditt problem?
Han, till din glädje då, så kan du ju släppa det här året nu och börja blicka framåt. Och det är
ja,
ju
jag är inte klar med amerikanerna, för jag har en amerikansk tränare.
Jag är inte klar med dem. Jag tänkte säga att ingen av dem lär väl vara kvar.
Jag har fått indikationer på att det inte behöver vara så jävla säker. Men då kan jag säga en sak, att då blir inte jag kvar.
Oj.
Chatten säger att Lasso är klar för Djurgården här nu, att han kommer få tifo i första matchen.
Ja, men alltså Brian Clairvaux, det han säger igår, det är så sinnessjukt. Han säger att med raden 1-1-10 med CV att åka ur med Umeå i Superettan en säsong och Nyköping inte gå upp, så säger han, om man bara ser till resultaten över 90 minuter, då är man, det är definitionen av dårskap. Men om man vill bygga någonting, då kan jag tänka mig att vara kvar och så här. Brian, vad pratar du om?
Packa väskan, Brian. Det är dags.
Och sen så säger han, och så vill jag ändra spelsystem när jag blir huvudtränare. Och det gjorde jag inte bara för min egen skit, utan också för att vi skulle vinna mer matcher.
Det gick bra. Ja,
hyggligt. Tack så hemskt mycket för att du brydde dig om lilla oss också, som du är anställd av, för att vinna matcher, ditt jävla sänke. Och så avslutar han hela intervjun med när de frågar så här, kommer du att spela yngre spelare nu? Så att, ja, för att det är liksom jag är en doktor. Om man ser till längden av mitt kontrakt, så får man ställa det i korrelation till om jag faktiskt ska göra det. Det får bli mitt svar på frågan.
Va? Okej, var det ett litet förtäckt hot där? Förläng mitt kontrakt typ, ska jag börja spela yngre spelare.
Ja, typ. Alltså, vad är det för fel på amerikaner?
Ja, men alltså, jag försöker fortfarande dechiffrera vad fan det är han menar.
Ja, men det var typ så här, om jag ändå inte ska vara kvar nästa år, då spelar det inte stor roll för mig om jag spelar liksom Alexander Larsson som är 19-årig talang.
Ah, okay.
Det är ju vad han säger.
Ja, och den är ju anmärkningsvärd.
Det kan man verkligen känna.
Är det inte läge för Urban att bara säga, vet du vad, ta ditt pick så rattar jag laget sista tre här och spelar med dem som faktiskt är framtid. För att jag menar, Urban har väl varit ute också och sagt att så här, det är jag som fått ta på mig det här. Jag har uppenbarligen värvat ett lag som inte håller nivån för den här serien. Och det är väl typ det man ändå, så här, man vill igen, när man åker ur en serie och på det sättet ni gör det, så vill man egentligen inte höra ett jävla skit. Men är det någonting man vill höra, så är det i alla fall lite självrannsakan. Och det säger ju ändå Urban här.
Ja, verkligen. Urban tar ju också kul för sina både tränare och spelare alltid och liksom och bröstar ju det. Så att det, Urban är ju fin och ja, har ju koll på grejerna. Men jag tycker också att det är en svansföring att ha när man har 1-1-10 som rad. Att liksom, ja, men om inte de tänker förlänga mitt kontrakt, då kanske inte jag spelar de unga spelarna till nästa år.
Ja. Men bara det är ju fog för sparken, det uttalandet.
Ja, men det är ju det. Det är så jävla sjukt. Alltså, det är sinnessjukt verkligen. Och så började han också med, det var också dagen efter degraderingen, så sa han ju, jag har fått, det kommer ganska mycket förfrågningar om mig till nästa år. Från vart då? Karsudden eller vad?
Fan, ödets ironi, Martinsson, om Brian drar till Gävle nu när de går upp. I,
ja, eller Malmö.
Ja, välkommen, helvete. Gävle, Sundsvall.
Jag anförande förut att jag kan trösta dig med att det är lite lättare i alla fall att liksom hitta någon kär, alltså styrka så i en halv miljard på banken och att sitta med att liksom sälja Forrest Lasso eller så ryker dit licensen.
Ja, jag tänkte det var fan tur att vi sparade dig till sist så slipper jag gå härifrån med sämst humör idag.
Verkligen. Hur långt är kontraktet på Lasso?
Det är nog två till skulle jag behöva tänka att det var två till skulle jag säga.
Mm. Ja, det är, när det inte kunde bli mörkare.
Nej, det känns också som att så här, både vi vill bli av med honom och han vill inte jättegärna vara kvar. Och jag gissar att det inte är någon köbildning liksom.
Det är agentens nummer går inte, alltså han den går inte varm den telefonen.
Inte dirr.
Nej.
Jag tror inte att han har någon faktiskt.
Men du, fan, rollen som superettankorre i Totosvenskan 2023, den är väl inte helt jävla illa, va?
Nej, då kanske man får prata om något positivt mellan varven. Det hade varit lite kul.
Ah, säg inte det.
Nej,
alltså, lova inte för mycket nu.
Du sa precis att Lasse hade två år kvar. Så.
Och att amerikanska tränaren eventuellt hotar sig själv kvar i klubben.
Det är, alltså, om han blir det, oj vad det blir cirkus då.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
Jag ser mest fram emot bara, vad heter det, varsin GoPro på Martinsson och Möller. HIF borta och Sundsvall borta. Ah, det kommer bli otroligt. Alltså. Då är det liveshow 3 timmar.
Ja, här utsikten borta tisdag i oktober 18:30.
låter som en jävla dröm, för vet du vad, det kan bli 3 poäng till Giffers.
Ja, det kan det.
Men du, till din stora glädje då, Ponta Engblom, han ska väl ingenstans, och han stannar väl med binden på armen och leder er tillbaka. Det är väl så tankarna ändå, så måste det ju bli.
Det tror jag. Och Robban också. Robban, Pontus och det finns ett par till. Oskar Jonsson för all del. Erik Andersson och sådär. Det är ett gäng spelare som man ser på och bryr sig. Och som bryr sig på riktigt liksom. Och det blir ganska tydligt mot Värnamo. Att det inte är tillräckligt många som gör det, tyvärr.
Nej, fy fan.
Blir Linus kvar? Är han tillbaka?
Linus är ju Linus. Ja. Jag ska träffa honom här i helgen så jag kan luska ut lite mer då kanske. Men han var väl besviken på hur det här bygget, alltså de lufterna som togs inför förra säsongen när vi gick upp med ett lokalt lag och vad det blev av det här. Vi landade ju liksom ändå med Haiti, Portugal, australiensare, grek, amerikaner och mixade och allt fan. Det blev liksom ett hopkok som gick stick i stäv med det man hade sagt. Och då sa Linus om en eventuell förlängning, fanns kontakt skjut nu, att han liksom vill ha någon typ av riktning eller så. Sen tror jag att Linus kommer spela i GIFarna nästa år ändå.
Och då är ni ju, alltså då är det ju som det ska vara med Ponta Engblom och Linus Alenius på toppen. Ja.
Alltså grejen är ju att Superettan är så fruktansvärt anskrämlig. Så att har du liksom Pontus Engblom, Linus Alenius, Robban Lundström och någon till liksom, då kan det räcka nästan. Om ja, det är folk som har puls i övrigt liksom.
Ja, så är det ju faktiskt. Och så länge de inte har amerikansk pass.
Nej, men det är svårt, blir svårt för dem eftersom de inte får komma in i medelpodden.
Ja, just det. Men du, fan, du får sörja vidare och fortsätta knacka på den där motionen då om ett jänkarfritt medelpodd.
Verkligen.
Härligt. Oss blir du inte av med. På ett eller annat sätt så ska du fortsätta vara en del av det här. För att vi kommer sakna dig, så därför kommer vi ha kvar dig.
Tack snälla.
Friheten vi har.
Så gärna. Och jag kommer sakna er också.
Vi gör som USA, vi stänger liksom. Är du med? Har man en gång kommit in i Totosvenska, då kommer man inte ut.
Det blir inga representanter
nästa år.
Exakt. Bra.
Men du, ses vi på måndag eller?
Det kommer vi absolut inte att göra.
Ja, jag håller ett öga på Lasse åt det.
Ja, håll koll på måltavlan bara och se till att kulramen täcker upp till 100.
Ja, bra då Martinsson. Vi hörs.
Ha det fint.
Ja, vi gör det.
Ha det fint.
Sköt om er.
Hej.
Att den ändå har is och bjuda på lite garv. Men det är väl det man kan göra i den här stunden.
Det är den mörka humorn. Måste liksom, det är det enda som håller dig ovanför vattenytan. Eller från bron i hans fall.
Ja.
Men... Ja.
Du var inte mörkast av alla idag, Josip.
Nej, det, var det kändes så bra på ett sätt.
Men det var fint att vi fick städa in, eller liksom att modslingan fick speltid under talet. Ja, det tyckte jag var, ja, var gåshudsmoment.
Men andra temat från Gladiator med Russell Crowe. Gåshud. Och så chatten frågade mig, are you not entertained? Ja, det frågar jag er istället. Men vad fan ska jag säga? Nej, måndag kommer ju komma tillbaka kolsvart, för då har Malmö vunnit med 4-1 mot Häcken på Bravida och släppt in Djurgården i värmen igen.
Då har vi häng på guldet här.
Och Bayern in i värmen igen. Så att det här kanske blir ett tal till nationen 2.
Det får ni inte göra.
Nej.
Ni måste
det
förlora.
Man. Det är 100%
läggmatt. Det måste ni göra.
Ja.
Bra.
Så blir det med den.
Kom igen och det blåa.
På tal om den matchen, Kalle.
Ja.
Du ska in där, va? Och hålla på och gidra
den matchen. Jag tänkte framförallt bara ta en litet snabbt kik på vinnarspel hos Unibet, alltså vem som kommer lyfta pokalen i slutet av säsongen, och odds på att Häcken gör det, det är alltså 1.05 just nu. Djurgården, då får du 9 gånger pengarna om de klarar av det, Fredrik.
Så det finns en risk.
Det finns en risk. Det finns även en chans då för Bayern, men då får du 31 gånger pengarna i så fall.
Hur mycket sa du?
31.
Det var ju värdelöst odds. Det är 7 poäng bakom på 3 matcher.
Ja. Lite kommande matcher, men då har vi ju Elfsborg-Hammarby, där Hammarby är favoriter till 2.30. Vi har Elfsborg 2.95, krysset 4. Ska kika på Häcken-Malmö också, så har vi Häcken favoriter till 2.20, Malmö 3.35, krysset 3.70.
3.35.
Du sitter och garvar där borta, Josef.
Alltså, det kommer inte bli någon himmelsblå seger. Det är bara glömma.
Så du kommer inte lasta in?
Jag lastar noll spänn på någonting.
Trots att du är över 18 år och får spela. För hade du haft problem med spel,
det
så är det ju.
Nej, jag lastar noll. Jag går inte i närheten av det.
Du rör inte den matchen.
Nej.
Kalle, har du mer grejer att bjuda på? Eller?
Men jag har en liten grej till också. Det är att det är sista chansen att rösta i hemmaklubben. Då. För 31 oktober så stänger hemmaklubben för säsonger. Och man går in på hemmaklubben.se och så röstar du bara på ditt lag, va? Och sen så leder det till att man får pengar till dessa klubbars ungdoms... föreningar och så vidare.
En tabell som AIK toppar för övrigt. Kul att toppa någon tabell. Det är vi inte särskilt.
Unibet-tabellen.
Skämta med. Hörrni, det var ett roligt avsnitt att spela in. Kul att du hittade hit, Niklas. Du får gärna komma tillbaka.
Ja, det var svårt. Men...
ja, det, kanske efter en seger.
Ja,
det... Jag hoppas att det inte blir några fler i år. Men nästa år kanske ni vinner någon match igen. Och då får du gärna komma tillbaka. Ja, du får komma tillbaka i år också.
Ja,
Josip, bra tal.
Tack.
Nu tar vi sannerligen med oss.
Jag ska hantera mina mentions här när detta kommer ut i sociala medier.
Sen. Ja, men det fixar Elvis. Ja. Så att vi får en förlängd version. Ja. Kanske att vi kontaktar Twitter för att öka längden på, alltså få ett litet undantag för att få ut hela talet.
Säg bara, han har blå bock, han borde få det.
Ja, exakt. Helt sjukt att du har det. Hur fick du det?
Det var det.
Ja, men det kostar pengar som
det är. Och de där jävla malmöiterna, är det något de har, är pengar?
Ja, och kontakter.
Och PS5-or, kom det.
Ja, är det därför vi har fått hit en PS5-a, Josip? Är det du som har fixat det?
Jag säger ingenting, så ingenting sagt.
Ja, okej. Okay. Fan, jag var helt förvånad när Kalle satt och spelade PlayStation 5 förra veckan.
Var det en slump att jag satt och riggade den.
Nej, det är klart som fan att det inte var det. Alltså. Och Fred är glad igen, i jävel.
Ja, fan. 3 pinnar mot Malmö och helg i Stockholm. Man kan ju ha det sämre.
Det kan man sannare...
Ses på Suellen då.
Ja, det gör, ja, men nu blir det en långkörning här.
Ja, det blir det verkligen. Ja. Nu tar vi helg från den här hela podden och så är vi tillbaka igen på måndag. 14.00 är det som gäller, och då är det YouTube vi snackar. Då är det live. Mm. Man kan också lyssna på oss på Spotify och på alla andra ställen där man lyssnar på podd. Följ oss på Twitter, Instagram och liksom... På Spotify kan man ju liksom ranka också. Alltså klicka 5 stjärnor och hela den här grejen. Det är ju en jävla dum grej.
Det kan man på massa ställen.
Det kan man göra på YouTube också, tror jag. Prenumerera. Och liksom tummen upp.
Sätt en tumme på klippet. Ja,
tummen upp på klippet och sånt. Nu har jag sagt allt sånt som influencers gör när de promotar sina grejer. Så att nu tar vi och släcker det här kalaset. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Hej, hej, hej.
Hej.
Alla till årsmötet.